Då Jonas, får vi äntligen spela in avsnitt 418.
På ett normalt sätt också, sittandes
i ett rum, i ett hus.
Och se varandra framifrån.
Ja. Kändes det konstigt att spela in i bilen sist?
Ja, det var lite märkligt faktiskt.
Ja.
Det måste jag säga.
Ja, det var det.
Det var ju en märklig stämning överhuvudtaget. Det var
det var någon Twilight Zone.
Ja, men det var The Twilight Zone. Undrar om många svenskar, det är nog många som inte riktigt vet vad Twilight Zone är. Alltså att det var en tv-serie.
Ja.
Eller vart uttrycket kommer från, om man ens har hört det. Men det var en serie jag såg med glädje. Jag tror att den gick i Sverige under en kort period.
Jag kommer faktiskt inte ihåg. Det vet inte om jag har sett. Jag kände bara till uttrycket. The Twilight Zone.
Men vi hade lite mental Twilight Zone.
Ja, det hade vi verkligen. Ja, det var ju lite sån motorvägen mitt i natten Twilight Zone också.
Ja, och så mycket mörker känslomässigt mentalt.
Ja. Ja, men det var ändå helt otroligt att det gick att lyssna på det vi spelade in.
Mm.
För det är ju brötigt i en pickup på en motorväg. I 130.
Ja, relativt är det faktiskt, ja. Trots allt. Så men det kan vi mycket väl tänka oss att göra kanske. Något litet försök också nästa vecka. Då ska vi åka på. Då tar vi ju föreläsningsturnén vidare. Eller då är du med mig.
Ja.
Sagt. Äntligen, Niklas.
Äntligen ska vi få åka tillsammans.
Ja.
Det kommer bli härligt.
Den här veckan spelar vi in på ett normalt sätt.
I din källare.
Ja, precis.
Underbar. Jag ska dra för här faktiskt. Sådär.
Med bästa tänkbara djur här.
Ja.
Gillar du min ommöblering som jag har gjort där också, eller?
Det gör jag ju faktiskt, det måste jag säga. Det jag funderar på är om vi inte ska, nu när jag inte behöver ha mixstativ och sånt längre, ska vi inte ha en soffgrupp här istället för ett skrivbord?
Jo, det kan nog faktiskt vara att vi kan ta bort det här bordet faktiskt.
Ja.
Eftersom vi har ett annat, vi kan ju mer sitta ner och vara relaxade.
Eller hur?
Det är faktiskt en mycket bra idé. Jag har ju min fru är ju, hon är ju grym på organisation och att få plats med saker och att rent rumsligt. På en del saker är hon obegripligt dålig på passform. Exempelvis typ så här, vad passar in i din bil? Du kan åka och hämta det här och så är det någonting som man behöver ha. Liksom man behöver ha ett släp för att hämta.
Mm.
Liksom ett långt släp. Så här, eller avstånd är hon också kast på. Liksom så här, men det är ju en mil upp här. Men Sandra Ellen, den backen är 1,7 km lång. Det är inte en mil. Så det är hon ju dålig på. Men just när det gäller så här att flytta någonting till någon annanstans så att det blir bättre. Det får jag ju, och det är ju, jag bjuder ju mycket motstånd alltid då. Och gnäller också.
Ja.
Och kan känna mig lite överkörd.
Ja.
Speciellt som att det ofta ska ske på en gång.
Ja.
Det är ju väldigt sällan man tänker så här att ja, men just nu så känner jag spontant för att flytta runt en massa saker.
Upplever du också det här att du känner att nej men vänta, detta går för fort. Jag har inte hunnit tänka igenom det här beslutet.
Nej.
Känner du så ofta?
Ja, så
eller har du bara, precis som jag, bara till slut efter många år.
Men jag är ju förändring.
Bara så här, kör på bara. Det blir säkert bra.
Ja, men,
vilket det oftast blir.
Ja, oftast blir det ju på det sättet då. Mm. Så att det är väl lika delar den, så att säga, det här ska tas. Jag vill ju gärna ha ett runda bordssamtal först. Där man väger för- och nackdelar mot varandra. Inte för att jag är så seg i vändningarna på det sättet, men
man vill ju ta in utomstående expertis som ger sin input.
Ja, men vi har ju flyttat ner. Hon har ju en systudio, Elin.
Ja.
Vi har ju hundhalsband och vi har ju världens finaste hundhalsband. Det kan man ju gå in. Har man hund och vill ha ett fantastiskt hundhalsband så ska man gå in på elinshunderi.se.
Mm.
Eller på Elins Instagram så kan man också hitta länk dit. Men eftersom vi ska få ett barn till nu då så kände vi att vi ville frigöra. Nu har vi haft lite blandat där uppe. Ett av sovrummen har ju haft hennes systudio. Hon har ju en mega, alltså hon har ju en sån professionell symaskin. Alltså typ man tänker sig textilindustrisymaskin som väger ett as. Och en del andra tillbehör. Hon har ju mycket tyg och foder och naturligtvis så också för att kunna göra olika hundhalsband då. Men då ville hon flytta ner det ifrån det sovrummet. Hit ner, inte till kontorsrummet utan det som i folkmun kallas för poddrummet. För det var så vi betraktade det här rummet, så att första rummet in i källaren.
Just det.
Det som är kanske nu istället bibliotek.
Bibliotek slash lager.
Ja, lite grann.
Och numera också syfabrik.
Ja, men mera faktiskt bibliotek egentligen. Det har ju varit liksom bokhyllor med massor med böcker. Så nu har jag haft lite lådor med grejer.
Mm.
Men soffgruppen har ju stått där.
Precis.
Eller soffa med fotboll.
Men jag tror att det rummet behöver döpas om nu. Jag tror fabriken då är ju fint.
Ja,
fabriken.
Syfabriken. The sweatshop.
Ja.
The sweatshop.
The sweatshop. Ja. Det är inte lika fint som fabriken tycker jag.
Eventuellt om
men,
vi skulle söka.
Men absolut, The sweatshop.
Ja, precis. Och det var ju för övrigt min första fråga då, när vi skulle ha det tredje barnet här då. Vart ska au pairen bo som vi behöver liksom ta in här? Ja. Kanske kan vi söka någon då som också är
sykunnig,
så vi får liksom dubbel valuta, så att det blir som en liten som att det blir liksom en liten sweatshop i det här sammanhanget då.
Precis. Spännande.
Men i alla fall då vill ju vi har ett sånt där stort tågbord som har stått i så här umgängesrummet eller tv-rummet där uppe, så hon vill liksom renodla, ta in nu.
Du får nog förklara vad ett tågbord
är. Ja, men det är ett sånt där stort bord som är för briotåg, med så här, liksom
en leksaksyta.
Ja, det är en stor leksaksyta. Flytta in det då i det rummet som ska bli då ett barnrum. Det är jag ofta sover då, som jag har oregelbundna tider, och det är för trångt för att sova fyra personer. Jag gillar inte det.
Största anledningen till att du sover där inne är ju att du vill ha det jättekallt.
Nej, men jag har ju snarare blivit utputtad. Så. Men det blir ju varmt för alla, helt klart. Liksom. Ja. Och det blir ju också konstigt. Jag kommer ju och går på oregelbundna tid. Jag går ju inte lägga mig klockan 8. Om inte jag har ansvar för barnen, då gör jag ju det. Men då sover ju elen där borta.
Ja.
Så att, så är det väl helt enkelt. Men då skulle ju då syrummet ner till då poddrummet / biblioteket. Jag bjöd ju ganska stort motstånd. Jag bara, men inte nu. Ja, men det får vi prata om sen. Eller det får vi göra sen. För i min värld är det ett ganska stort projekt då, naturligtvis då.
Mm.
Men så bara hon initierade det, och jag blev ju helt... Och det blev ju ett litet minibråk av det då. Som jag tyckte att... det är inte så att jag känner att jag vill göra det precis nu. Det är nästan det sista jag vill göra precis just nu. När hon börjar med det då.
Ja.
Liksom, jag känner mig lite överkörd. Men i alla fall, nej, men så ska fåtöljen in där, och så, nej, men det passar inte in där, och så gnällde jag ett tag, och så visade det sig, nej, men du behöver in den där. Ja, men så visade det sig att den passar faktiskt otroligt bra där, fåtöljen. Ja,
riktigt bra faktiskt. Mm,
faktiskt jättebra, och jag tänkte, hur ska hon möblera det så att det blir bra? Det kommer inte finnas plats med de ytorna och de vinklarna, men det gjorde hon ju också enastående bra. Vi bar ju ner det här, med tanke på att hon är höggravid. Vi bar ju inte ner allt, det var ju långt ifrån allt. Men jag hann ju inte mer än komma tillbaka den dagen, så var ju allting färdigt. Vi gjorde det på torsdag morgon.
Ja.
Och det var ju ganska mycket osorterat. Och vi svor ju över den här hutchen som bara var som ett plockepinn. Vi fick ta ut alla enskilda lådor. Och nej, men hon hann liksom bygga upp det här med två barn springande runt omkring sig. Så trädde in allting och möblerade och tänka till och installera allting. Och det var ju helt perfekt.
Jag träffade
monterade upp det soffbordet då som vi skulle ha på plats.
Där
så att vi får ett trevligt socialt tv-rum då. Flytta in tågbordet, bygga upp det här bordet. Ja, alltså hon är grym på det sättet.
Ja, verkligen. Jag träffade ju henne på morgonen här ute då. Innan, du var inte hemma då. Nej. När jag kom på morgonen den dagen.
Ja, precis.
Så jag bara sprang på henne på parkeringen. Mm. Så hon bara, ska du hjälpa Jonas att lyfta ner symaskinen, sa hon. Mm. Jag bara, ja, det tror jag att det är på vår agenda. Så skrattade hon bara och sa, lycka till, jag åker nu.
Ja, precis.
Tyckte hon att det var kul att jag skulle åka på det härliga uppdraget ihop med dig.
Ja, det var ju otacksamt. Det var ju tungt till tusen att bära det. Men det blev ju väldigt bra. Så hon har ju min ohöljda beundran för sin förmåga att... hon är ju grym på det. Jag menar, som hon smällde upp det här jättesnabbt, med draperierna runt om och så.
Ja, ja.
Så hon är ju verkligen en doer på det sättet.
Det går ju fort när det är hon som har tagit någonting. Så är det ju.
Ja, verkligen. Verkligen. Men den här veckan så har vi ett väldigt intressant poddavsnitt som vi kan avnjuta att spela in här.
Eller hur? Och det är skolmaten vi ska prata om.
Ja, det är skolmaten vi ska prata om. Vi ska prata om skolmaten från några olika intressanta perspektiv. Men vi ska prata om skolmaten och vad barn och ungdomar egentligen lär sig om mat och hälsa, eller mat och kopplingen till hälsa i skolan. Mm. Och de strömningar som vi ser. Och de ideologiska strömningar och sådär. Så att det kommer vi ta ett grepp på lite längre fram i avsnittet då.
Det kommer bli superspännande. Frågan är ju om det vi pratade om i veckans avsnitt kommer leta sig in i din föreläsning på något sätt. Det händer ju ibland att det vi pratade om hamnar i föreläsningen.
Ja, eller tvärtom. Ja. Det här som jag pratade om, det som vi ska prata om på podden, det hanterar jag absolut på föreläsningen. Det är en del av föreläsningens sista halvtimme faktiskt.
Mm.
Och då går jag in på det ganska så avsvärt faktiskt. Och det har ju en del kopplingar till det som vi pratade om i våras med den här historien om Loreen då, när hon vann Eurovision, eller när hon vann den svenska uttagningen, och hon på frågan om hur hon skulle fira det, och hon sa att hon skulle gå ut och äta en pastarätt med sina kompisar för att hon inte hade gjort det då.
Mm.
Och då fick hon förklara varför, och då sa hon att nej, men jag tycker inte pasta är bra mat annars, jag har inte ätit det ännu för jag vill vara i bra form och ha energi och så här. Och då istället för att ha med det som en intressant fortsättande diskussion, eller som underlag för en intressant diskussion, eller för att föräldrarna skulle kunna ha en intressant diskussion med sina barn om något så självklart som att olika slags mat påverkar oss på ett olika sätt. Och vad olika, att olika livsmedel innehåller olika saker och så vidare. Så valde man att klippa bort det och censurera det. Vilket ju var ett väldigt märkligt beteende. Jag tror att vi gjorde ett helt poddavsnitt på det.
Ja.
Så att jag berör ju det naturligtvis i de sammanhangen. Och pratar liksom, har några väldigt intressanta slides och så runt det. Men vi kommer väl till det lite senare.
Ja. Mm. Men föreläsningsturnén då? Ja. Den rullar vidare på måndag.
Den rullar vidare på måndag. Jag har ju haft... ja, men den rullar vidare på måndag. Då åker vi till Borlänge på måndag. Du och jag. Borlänge. Upp till Dalarna. Mm. Så jag verkligen framåt. Sen åker vi till Mora på tisdag.
Oj, oj, oj.
Det blir verkligen kul också.
Mora är härligt.
Ja, men absolut.
Jag har inte varit i Mora sedan jag gick i mål på Vasaloppet, tror jag.
Nej. Mora är superfint. Mm. Sen åker vi vidare till Västmanland och så kör vi en föreläsning i Eskilstuna på onsdagen.
Mm.
Och sen avslutar vi den veckan med Västerås på torsdagen.
Just det. Mm. Det blir fantastiskt vecka.
Ja, och sen har vi ytterligare några stopp efter det. Då har vi ju bland annat Uppsala och Stockholm veckan efter det. 30 och 31 oktober. Södertälje 1 november och sen är det en sista push med en veckas mellanrum 13, 14 och 15 och då har vi Lund, Halmstad, Göteborg. Och sen är det en paus innan nya platser och orter och erbjudanden lanseras till nästa år då.
Precis, och då finns det ju massor av tillfällen kvar helt enkelt, ja, att få uppleva den här föreläsningen.
Ja, men det är ju eget beröm luktar illa, men deltagarna är faktiskt väldigt nöjda och det är väldigt inspirerande att föreläsa och vi blir aldrig klara i tid därför att det är ett sånt härligt gensvar så att det är lätt att brodera ut eller det blir mycket, jag får alltid feeling på föreläsningarna.
Ja.
Så.
Men det är lustigt under de här föreläsningarna för du pratar fortare och fortare för varje föreläsning men längre och längre tid.
Ja, precis. Ja, men lite grann så är det och vi minimerar fikan. Det är så här, 90 skulle gå och kissa nu. Få tillbaka.
Får du kissa och dricka kaffe samtidigt?
Ja, men jag säger ju det också. Att, jag menar, ni har inte kommit hit för att stå och dricka kaffe. Jag avskyr sådana föreläsningar själv där man liksom försöker få in så mycket fluff som möjligt för att det ska dra ut på tiden och för att man kanske inte har så mycket substans eller någonting att egentligen prata om. Jag vill ju göra tvärtom så att det ska vara superintensivt och det finns ju långt, långt mer att prata om än vad jag hinner med. Liksom. Så att, nej, men det är oerhört givande och är man intresserad av långsiktig hälsa eller ett intressant perspektiv på våran samtid så tycker jag att man ska komma.
Hur gör man för att anmäla sig då?
Men man går in på mitt Instagram kan man göra. Och så kan man bara gå in på min profil och klicka på det. Då kommer man till ett sånt här länkträd.
Mm.
Och då kommer man till ett anmälningsformulär. Eller så kan man gå in på min hemsida då, coaching.se. Det kan man också klicka sig fram då. Så att, det är ju till vissa delar en provocerande föreläsning. Men framförallt så är det ju inspirerande. Jag menar, vår mänskliga potential är ju i framkanten naturligtvis. Men jag är väldigt nöjd med föreläsningen innehållsmässigt. Sen rent visuellt så ska jag uppgradera lite grann typsnitt och liksom, alltså presentationen. Men det är ju framförallt framträdandet som är viktigt och hur man framträder.
I just din föreläsning är väl innehållet viktigare än själva showen?
Ja,
säger så.
Absolut.
Det är ju inte en cirkus eller en magiker som står där.
Nej, men jag tycker
det visuella är viktigast.
Ja, men jag tycker jag bjuder på en bra show i alla fall. Genom att vara så absolut personlig och medryckande som jag bara kan. Men det är ju inte... Visuellt kan jag uppgradera lite.
Apropå mänsklig potential då. Du har ju varit iväg den här veckan och föreläst.
Mm.
Utan mig.
Ja, jag fick ju...
Det var inte ditt fel dock då.
Nej, jag fick ta med mig Thomas istället.
Ja, inte, det är inte illa.
Nej, vi hade väldigt trevligt faktiskt.
Det är ju kanske nästan ännu roligare.
Karlskrona, Kalmar och igår Norrköping och så. Och det var ju väldigt... Jag hade ju kunnat göra det själv såklart, men nu hade jag lite extra... Nu hade jag en del extra farhågor innan jag åkte i måndag, så det var skönt att Thomas kunde följa med.
Ja, kan du berätta vad det är nu för ålderdomsåkomma du har drabbats av?
Nej, men jag hade ju en olycka i fredags.
Jaha.
Ja, jag var ju med om en liten olycka i fredags.
Det var inte att du kissade ner dig?
Nej, den inkontinensen.
Det har inte kommit än?
Nej, definitivt inte. Men det ska man inte skoja om faktiskt, för det kan man få via nervpåverkan och sådär.
Uh-huh.
Nej, men jag gjorde en klantig grej helt enkelt. Jag lekte med barnen. Och
det säger ju inte klantigt.
Nej, men jag har skyllt väldigt mycket på mina barn här nu under veckan här.
Ja.
Så nu har man faktiskt inte nog kunnat se på mig att man har nog inte ens kunnat märka att det var några problem. Det var möjligtvis i måndag, så jag kände det lite så här när jag var uppe och rörde på mig. Men vi stod de är jätteduktiga på att stå på händer och stå på händer mot vägg och så här, och de vet ju att pappa kan stå på händer också, och då skulle jag också göra det. Och så En sån här, du vet, yoga huvudstående. Man sätter ner underarmarna och så har man huvudet i marken och så liksom viker man sig uppåt och så man står rakt upp. Men så, jag var okoncentrerad så jag fick övervikt helt enkelt. Och brötade rakt ner i marken. Ja. Slog i höften eller rumpan ganska, ja, väldigt hårt. Det var väl ungefär som att höra en timmerstock falla eller någonting. Bunk. Ja, men det var rejäl smäll helt enkelt då. Ja. Och jag kände ju direkt att det gjorde ont sådär. Jag försökte inte visa det för mycket för att inte skära barn. Men jag kände att det var inte bra liksom. Men det var ju på kvällen och sen gick jag och la mig ganska snart efter det. Jag skulle åka, jag hade ju ett uppdrag på lördagen. Jag åkte ut till Trelleborg och hade det planerat att jag skulle föreläsa för en triathlonklubb och sen coacha med simning. Och jag kände ju när jag gick och la mig att det var inte riktigt bra. Liksom jag kände att jag var påverkad. Sen vaknade, men jag tänkte, jag hittade ett läge som var okej att sova. Så jag låg lite grann på, la mig på sidan då, som jag brukar göra. Men så vaknade jag halv tre. Niklas, och det kan jag säga, det kan ha varit den värsta halvtimmen i mitt liv, den halv tre. Jag hade så in i helvete ont i skinn. Alltså det var så här, alltså det, en sån enorm smärta, skarp, i rakt in på vänster skinka, djupt. Alltså ungefär som en hand som så att säga kramar bäckenet, eller hela bäckenet om man tänker sig. Det var väldigt djupt liggande. Och det, som att det krampar, och jag kunde inte röra mig. Och du vet, jag låg, så fort jag rörde mig minsta lilla så högg det till. Alltså på ett extremt våldsamt sätt. Om vi på en skala, nu överdriver jag inte, på en skala 0-10 så var det 9, det var 9,5. Jag låg och skrek i sängen alltså. Jag låg och skrek högt. Så fort jag rörde mig, jag det högg så.
Hur skrek du?
Ja, exakt. Ja, nej, det var, jag var ytterst nära att ringa ambulans faktiskt.
Oj.
Ja, nej, det var.
Vad tänkte du då?
Det var fruktansvärt. Nej,
jag tänkte nu är det kört.
Nej, men jag tänkte, jag har verkligen skadat mig. Tänkte jag, det här är ju något allvarligt, det är något som har hänt.
Vad tänkte du, Ötelö 2024 i fara?
Ja, jag tänkte inte riktigt så långt. Jag tänkte bara, hur fan ska jag ta mig upp ur sängen? Hur fan ska jag få den här smärtan att sluta? Liksom så här. Alltså jag hade otroligt, det var inte så att jag skrek på Elin, hon hörde ju det. Men varje litet, från att det började hugga då, varje liten grej, varje försök att flytta mig minsta lilla, alltså typ så här att,
vad tror du det gäller?
Att trycka, jag var inte där än liksom, utan först skulle jag ta mig upp, jag fick ju gå in, men just bara täcket var typ så att flytta benet under täcket. Täcket var för tungt så att säga. Så varje liten muskelanspänning, att försöka, minsta lilla positionsförändring från där jag låg. Jag var som en skalbagge på rygg eller som en sköldpadda på rygg. Det var helt vansinnigt. Jag har aldrig varit med om en sån intensiv smärta. Och till slut och efter mycket om och men, det tog säkert 20 minuter, jag var ju helt kallsvettig, svetten bara rann. Så kom jag till slut upp så att jag kunde stödja på höger ben och liksom så här. Men det gjorde ont hela tiden, det högg så vansinnigt. Men sen när jag väl kom upp till slut då, och fick vikt på benet, då blev det lite bättre. Då kunde jag så här, då kunde jag röra mig, och då avtog den här liksom skarpa huggande smärtan. Fick jag så gå in. Så ropar på Elin, du måste komma upp då. Så hon, jag bara, hörde du, vad är det? Vad var det för djur? Eller så här, jag har legat och skrikit liksom, det är fruktansvärt. Jag bara, jag vet inte vad jag ska göra, jag måste åka till akuten. Och hon var ju väldigt bra, hon bara, men du vet, det är inte, det är, vad ska de göra liksom? Det är ingen som kommer, de kommer bara ge dig smärtstillande och skicka hem dig liksom, sitta där. Och bara, och jag tänkte ju direkt så här, ställa in Trelleborg, få ringa, få skriva ett mejl nu direkt mitt i natten. Jag får ställa in hela förutsättningen, jag kan inte göra någonting. Hon bara, ja men gå runt här lite nu och gör saker då liksom. Ta här nu, ta två Alvedoner nu igen. Så gjorde jag det då, så, ja men du vet, vad ska man göra? 2:30 på natten eller klockan var 3. Jag bara, får göra något vettigt. Jag tog diskmaskinen då. Ja men du vet, jag började gå runt och göra konstruktiva saker direkt. Och sen så gick jag ner där. Hon gick och la sig till slut. Mm. Så gick jag ner och satte mig i källaren. Och när jag bara satt still då, så då kändes det också rätt okej liksom. Då högg det inte. Så fort jag skulle röra mig i och för sig, ta mig upp då från vissa lägen, så gjorde det jätteont. Men jag förstod ganska snart att när jag rör mig, när jag är uppe och går, då funkar det ändå okej. Okay. Ja. Så jag gjorde ändå så, liksom, såhär, jag åker med, Thomas skulle åka med då också. Han får köra, ja det är bra. Så jag tänkte så här, jag måste ändå gå ner och se, jag måste göra någonting och se om det kan släppa. Lite motion brukar jag alltid hjälpa. Så jag var ner och typ såhär, åkte ner till badet då, på morgonträningen som han sa, typ 6:45. Försökte simma lite, men det kändes inte heller. Det högg också lite så här, svårt jag sköt ifrån och svårt benen dingla. Ja. Jag försökte hänga ut, liksom, hänga mig i räcket. Nej, det var inte heller bra när liksom, man avlastade benen, eller skinkan var kast då liksom.
Ja, okay.
Så att jag bara, så jag simmar 400 meter. Men jag skulle ju ändå duscha på morgonen, så jag tänkte jag kan lika gärna göra det där då. Ja. Så jag gjorde den dagen då. Fick lite medicin utskrivet av en, av Filip då, som är läkare. Fick sådana paraflex utskrivet. Tänkte så här, men nu kommer det ge sig då lite grann då, för det är mot muskelkramper. Gick och la mig bara omedelbart så hög. Så jag gick och la mig. Det tar ju 20 sekunder att gå och lägga sig. stod det ytterligare en kvart igen då att ta mig upp dem. Då hade jag ju inte ens sovit, utan bara från det liggande när benet hamnade i någon vinkel eller slappnade av. Så jag satt ju här nere på, i soffan. Så jag tänkte att jag får sitta sovande.
Sova sittande?
Ja, och så satt jag i soffan där uppe, men det gick ju inte heller, för det var också fel vinkel. Ja. Det är 5 minuter att ta mig upp därifrån. Så jag satt ju här nere då i, till 3 på natten och somnade och lite grann. Och innan jag tänkte, ja, men jag måste, alltså, Katte, det här är ju helt sinnessjukt, jag får gå och lägga mig på något
sitt, sätt. Sitta och sova hypotermi i källare.
Ja, men då kunde jag få,
framtid.
Men då, ja, exakt. Då kunde jag få en kudde. Och det är ju det, för att det var, hände ju på fredag kväll, så att det går ju liksom inte att använda sin sjukförsäkring på det sättet heller. Så, och det är ingen idé att åka upp till akuten, för det är ju inte akut. Akut är ju precis när det är akut. Mm. Så att, ja. Så då fick jag ligga med en kudde mellan knäna. Och då kunde jag ändå så här, då kunde jag sova den natten. Och jag var ju helt utmattad, för jag hade ju sovit typ så här 1 timme 58 minuter så här på min Oura Ring då, natten innan. Så hade jag jobbat hela dagen. Så då låg, kunde jag ligga så och vara smärtfri då relativt när jag sov. Men sen igen då när jag skulle upp och röra mig. Och sen, men sen blev det liksom successivt bättre. Jag var hos min sjukgymnast, han ultraljudsröntga, och han sa, jag ser ingenting. Liksom, det finns inga, det är inga skrättskador, inga muskelskador. Och det trodde jag inte heller, för det hade gjort ont mera i rörelse. Ja. Och skelett, då hade det ju mer molat ont hela tiden.
Men vad är det då?
Men då var det, så vi var inne på så här, men det här är en nervpåverkan. Du har fått en sån jäkla smäll på muskeln att en nerv, för jag hade ju liksom ingen lårkaka eller något sånt heller. Det är någonstans djupt, en djupt liggande blödning som klämmer på nerven. Men sen har ju hela veckan gått bra. Alltså det har ju varit knöligt och så ibland att ta sig ut ur bilen och när jag sitter still länge. Och ibland hugger det till när jag ska, om jag sitter för djupt i en fåtölj eller stol, så är det ett läge där som hugger till. Och så på morgnarna då, det är det ju fortfarande. Men så var jag och undersökte det nu på Kalanderska via min sjukförsäkring då. Ja. Och då är det ju, då gjorde han ju också mobilisering där och det, också högg till. Och han bara oj. Men det här är ju den här gamla, den här skadan jag har haft ett tag nu. Den ischiofemorala impingement-skadan.
Så det är inget nytt?
Nej, det är inget nytt.
Utan den, nej, ändå att det inte var något
sannolikt,
nytt.
Sannolikt, jag ska göra en magnetröntgen nu. Men den har ju sannolikt fått sig en smäll, en kompression. Så att den, så att säga, svullnaden då i den muskeln och de nerverna som går där. Har ju blivit lite extra påverkad helt enkelt då. Mm. Så det har ju avtagit naturligtvis väldigt mycket. När jag går omkring nu när jag är uppe och rör mig, då kan man ju inte ens se på mig att jag har skadat mig. Liksom. Jag kan ju gå helt normalt och så. Men det är det här vissa lägen. Om jag skulle inte kunna lägga mig ner exempelvis och ta mig upp utan problem. Eller ligga på mage. Eller, alltså, i vissa lägen jag ska flytta runt benet eller anspänna. Sånt som man inte ens sänker en anspänning.
Hur är det att nysa med den här skadan?
Ja, liggande går ju inte bra. Eller nej, hosta. Nej, absolut inte. Nej. Stående känns ju ingenting.
Nej,
okay. Alltså, så att, men det var verkligen en sån obeskrivligt mörk känsla. Ja, det var, men just att det gjorde så enormt ont. Alltså på nivå där jag skriker rakt ut. Hur många gånger har man tvingats göra det? Alltså om du tänker dig, om du får massage av någon som är riktigt hårdhänt och man hittar en triggerpunkt, då har jag ju kunnat ligga och jämna mig. Ta det lugnt där, Olle.
Jag vet när vi blev masserade i Thailand en gång.
Ja.
Då skrek jag.
Ja, men om det är
hon knycklade upp mig som ett jävla papper. Vet,
ja, men om man tänker sig en sån här enkelstöt på när man slår i, eller en triggerpunkt liksom, ja. Eller så hårdhänt massage på framsida lår. Men konstant, en sån permanent känsla.
Usch.
Ja, nej, det var den är så, jag sa det till Elin, det här är att föda barn. Det här är min motsvarighet till att föda barn. För jag menar, skrika, hon bara, ja kanske, ja eller så här. Hon bara, nej så illa.
Blev inte kränkt va?
Nej, hon såg ju att jag hade ont. Ja. Så det var inte roligt, nej det fanns inte mycket humor. Utan det var ju min ärliga, det är inte så här, jag är förkyld, det är som att vara gravid. Eller som att föda barn. Nej, det var ju på riktigt, det var ju verkligen äkta smärta. Mm. Så att, nej det var inte kul för någon. Men hon fick ju ta skitmycket här hemma. Jag skulle ju göra massa saker med barn i söndags, liksom. Vi skulle gå och bada och så. Jag bara... Jag tror jag grät lite till och med. Jag bara, Jenny, jag kan inte göra det. Jag känner mig helt värdelös. Får du ta det här? Eller får du, ännu en dag får du ta skitmycket grejer. Hon bara, det är okej. Jag vick tvätten i alla fall.
Ja, men
förstår du?
Så att det är Elin som kommer ta det här triathlonkampet i helgen då?
Ja, nej, det går alltså, jag ska ju mest instruera från sidan och så. Så det går... Det går väldigt bra liksom. Och just att jag kunde cykla helt normalt utan minsta smärta. Det var ju en jätteglädje.
Underbart.
Så jag var ju liksom, hade med mig min mountainbike. Så cyklade jag 1,5 timme i förrgår. Och sen cyklade jag 1 timme igår i Kalmar. Och det är helt utan problem. Liksom, inte den minsta känning. Ja, alltså så att den här ångestkänslan jag hade för det här har ju verkligen lättat. Och framförallt var jag ju varit så extremt så här, klandrat mig själv. Åh, så klantigt. Det här jävla konsekvenstänket du pratar om, tänkte jag då.
Ja.
Snacka, så här, undvika risker. Ja, så här, det fallerade tydligen under den lilla sekunden där.
Ja, men det är väl oftast då det fallerar, under en liten sekund.
Ja, och så är det ju typiskt så. Det är ju typiskt de här väldigt banala situationerna som liksom riktigt allvarliga skador uppstår.
Där det är 9 av 10 gånger inte händer någonting. Eller 99 av 100 inte händer någonting.
Jag menar, det där har ju hänt tidigare att jag har trillat så. Men då har jag ju ofta rullat ner eller haft en beredskap för det. Nu var jag ju väldigt okoncentrerad och... Så vi lekte ju liksom mest. Så jag var mest glad att jag inte trillade på någon av barnen.
Ja.
Knöckla till dem under mig.
Ja,
ja, men alltså en sån enorm smärta. Så, svårt att beskriva faktiskt. Men det är ju 80% borta nu.
Mm.
Så att, det är ju ändå skönt. Det var ju varit en stor lättnad, en stor utandning. Och att jag inte behövde ställa in någonting. Det var ju den största farhågan. För att ställa in grejer liksom. Och vad det kostar och allt det strulet. Och ja... Så mycket extra arbete för ingenting. Behöva planera. Det är huvudbryet som blir när man behöver ställa in grejer och flytta saker.
Mm.
Så att, nej, men det var tacksamt. Men ja, det var en hyfsat traumatisk vecka på det sättet då. Det var,
förstår jag.
Ja, det var lite mörkt ett tag där.
Men det blir skönt att avsluta då med lite triathlonkamp i alla fall. Den här veckan.
Ja, absolut. Ja, men nu, jag är så otroligt nöjd över vad jag har kunnat göra trots allt. Och att jag har kunnat föreläsa och allting har gått bra. Och jag har kunnat liksom vara i farten och sådär då.
Härligt.
Mm.
Men det är i alla fall dags för det här. Det är Colting Borséns triathloncamp i helgen, va?
Det är för våra adepter, de som är uppsignade på vår coaching. Vi har ju supermånga som kommer. Vi har ju...
Många anmälda är det?
Ja, det är ju 50 pers typ.
Oj.
Ja, så vi blev lite förvånade nästan. Vi skulle nästan ha satt ett litet tak där kanske. Men vi har ju sagt att det är ju inkluderat i coachingen så. Mm. Vi har aldrig räknat med att så många ville komma på en sån helg faktiskt. Så.
Jag har bröllopsdag i helgen, så du vet om du hade tänkt ringa.
Ja, nej. Vi har tagit höjd för det. Men det är ju fantastiskt. Och det är så kul att se att coachingen och hela det här... den communityn, att den växer och tar fart igen nu efter några tuffare år, och det har ju väldigt mycket med pandemin att göra och ekonomisk osäkerhet och sånt där, och nu har det lyft och det är så himla härligt.
Jag tycker det är jätteroligt, för jag tycker att det är en av få positiva grejer man hör nu liksom. Alla man pratar med som har egna företag,
ja.
alla vittnar om att fan, pandemin kändes svårt, men det här är ännu svårare.
Ja, ja.
Och nu börjar man ändå se det här på lopp och sånt, många lopp. Ja. Sätter, så i alla fall små lopp och sånt. Och, och coaching, att det börjar strömma in folk dit igen som vill ha den här gemenskapen.
Något annat jag pratar om på mina föreläsningar är ju simning. Jag pratar mycket om det med talang och sånt där. Hur otroligt ointressant det är som parameter. Och hur talanglös man... Alltså folk tycker att de är talanglösa. Jag tror inte jag har någon talang. Jag tror jag är sämst här. Aha, vadå? Men jag tror inte jag har någon talang för simning. Nej, varför inte då?
För jag har aldrig försökt.
Ja, eller typ så här, men har du tränat mycket simning då? Nej, aldrig. Nej, men det har du det. Jag har ingen simmakropp. Du har ju en kropp, du har ju 2 armar. Det är en bra start. Sådär. Och att alla liksom åker hem som krålare på söndagen. Och bara, min dröm är att kunna simma 25 meter i ett streck någon gång i hela mitt liv. Jag bara, det kommer du lösa på söndag.
Mm.
Nej, är det sant? Absolut. Och så gör folk det liksom.
Mm.
I väldigt, väldigt hög utsträckning. Och så att vi har ju nästa simcamp 8-10 december. Så att det är så himla härligt att just prata om det. För folk blir väldigt upp. Lyfte också när de hörde, även om inte de har någon simintresse eller simrelation, så just att det är så här, vi har potential för allting, men det är bara att bli bra i det, konkurrenskraftigt, det är något helt annat.
Ja.
Att tävla, men att liksom behärska färdigheten och förstå att så här, men jag det här är min, det här, jag är gjord för det här, att kunna lära mig det, och min kropp älskar fysisk aktivitet, så det är ju fantastiskt inspirerande. Så att ni som har lite så här känslan att det där skulle kunna vara jag har aldrig känt att simning är någonting för mig, jag har alltid varit rädd för eller så, kom på ett av våra simcamp 8-10 december. Vi kan mer eller mindre garantera definitiv förbättring, utveckling, och i princip alla åker hem och simmar 25 meter crawl i ett streck. Det är fantastiskt.
Det är så helt otroligt.
Det hittar man också, den länken via mitt Instagram då.
Missa verkligen inte det. Det är supertrevliga helger. Den här veckan har vi med oss No Bond Beauty, Jonas.
Som vi har utsett till världens bästa hudvårdsprodukter. Det är världens bästa hudvård från Sverige.
De har vunnit Coltings pris för världens bästa hudvård.
Ja, men det är inte bara jag som älskar No Bond Beauty. Man kan gå in och läsa recensionerna på deras hemsida.
Ja.
Och det är ju inte sällan människor som har varit lika frekventa hudvårdsanvändande som jag har varit. Alltså, eller som kanske har problem med sin hy och hud. Man kanske har ja, man har lite så här problemhy eller problemhud, och så har man testat väldigt mycket och så har man liksom gång efter annan blivit besviken, och så hittar man den här enastående, de här enastående produkterna från No Bond Beauty som då huden och hyn älskar. Och av väldigt goda skäl, eftersom de baseras inte på kemikalier som så många andra, som i princip alla andra hudprodukter gör, utan på svenskt nöttalg.
Precis, som vi alla vet är mycket bättre för hälsan än diverse kemikalier.
Ja, och så oerhört rimligt också att, att huden ska älska och tycka om.
Eller hur?
Ja. Många andra hudkrämer lämnar ju det här rinniga, eller vad ska man säga, den här mjölkvita hinnan. Man smörjer och smörjer och smörjer och man känner liksom att, som att huden gör motstånd mot att släppa in det.
Eller hur? Det här är ju snarare att huden suger åt sig det.
Ja, verkligen.
Talget. Och den här nya face balmen, den är kanske inte så ny längre. Den är ny för mig bara.
Mm.
Den är otrolig.
Ja, men verkligen. Så, ja, men bara för att sätta allting i ett sammanhang här och förstå på hur många sätt No Bond Beauty är bra. För det första använder man då talg. Och talg är ju en produkt som finns naturligt genom animalieproduktion och som i många avseenden destrueras. Det blir avfall eftersom den naturliga, så att säga, det finns väldigt lite efterfrågan på talg. Även om talg är ett exceptionellt matfett också. Jag menar, förr i tiden så använde man ju i princip bara talg och ister samt smör i matlagningen. Det är ju först under de senaste 50 åren som talg har fått ett dåligt rykte på grund av en väldigt vilseledande desinformationskampanj kring mättat fett. Så att här använder man ju en produkt.
Det börjar vända lite, tror jag. Jag har faktiskt sett till och med i de stora mataffärerna nu att man kan köpa talg.
Ja, men talg
som matfett faktiskt.
Ja, men det börjar ju bli lite trendigt. Ja. Talg i matlagning skänker ju också en unik smak. Och sen är det ju oerhört liksom beständigt. Det är ju väldigt så
värmetåligt.
Ja, precis, precis. Så dels använder man talgen. Och det är så självklart att huden kommer till komma den här talgen. Och sen bara genom det faktum att man inte är kemiska på det sättet som andra hudvårdsprodukter är, så är det ju också väldigt, väldigt miljövänligt. Det är vänligt för huden, men det är också vänligt för miljön. Det blir ett självklart sätt att återfukta huden på.
No Bond Beauty sourcar ju också sin talg lokalt i Sverige. Vill man höra mer om det så kan man lyssna när vi pratar med en av tjejerna från No Bond Beauty i vårt avsnitt från Sockfria dagen.
Ja, men precis. Och sen, inte minst, och det är väl viktigast av allt, kvaliteten är fullständigt outstanding.
Verkligen.
Ja, men alltså, jag hade ju köpt, om inte nu vi hade etablerat det här fina samarbetet med dem, så hade jag hade ju varit kund hos dem under alla omständigheter. Det finns, när man väl har prövat den här talgbaserade hudvården, så finns det ingenting annat som kan mäta sig med det. Det finns liksom ingenting som kommer ens i närheten av den kvaliteten och faktiskt också den drygheten som finns i det här. Man behöver använda väldigt lite relativt, och då är jag ju ändå väldigt liberal när jag smörjer in mig. Jag vill ju gärna smörja in hela kroppen många gånger.
Och dubbla varv.
Nej, men det sugs ju in på ett fantastiskt sätt och huden förblir mjuk och liksom elastisk, så den här känslan att det känns verkligen som att fukten kommer inifrån. Det är klart, det gör det väl lite grann beroende på att man kan äta på ett bra sätt också.
Mm.
Men för någon då som har minst 40 års erfarenhet av hudkräm och som alltid har avskytt den här känslan av torr hud, simbassängs torr hud, så är detta manna från himlen då. Men de har ju då, de storkällorna de har heter ju head to toe, det kan man ju verkligen använda. Det har jag använt i ansiktet också. Och det har ju lite olika. Då är det ju i princip bara nöttalg, och så finns det naturliga essenser, exempelvis talbar eller lavendel. Talbar är ju lite manligare då kanske. Det är lite myskigare.
Så är det. Jag gillar ju lavendel lite mer, men det är ju smak. Så.
Ja, man har också tvål. En tvål som är oerhört fin.
Min absoluta favoritprodukt från No Bond Beauty. Det är en sån här hård tvål.
Ja.
Den går ju också att använda till allting. Liksom.
Luktar ju, har ju lite så här rosmarin och talldoft.
Mm.
Det som har tagit sig ett härligt uppfriskande dopp i en svensk sjö på sommaren. En liten sån här lummig sjö. Och sen den här nya produkten som du pratar om då, som är magisk, som de kallar då för face balm.
Ja,
som är då specifikt för hyn, och där är det ju också naturligtvis då tall är ju basen, men så har man också kallpressad tistelolja som ingrediens då, och squalan som ju är en substans från olivolja som jag förstår då, som ytterligare adderar till det. Men talgen är ju bas, som bas i allt här då. Så att vi kan inte nog hylla No Bond Beauty, och precis varenda en som jag har gett prover till och bett dem testa liksom häpnar över det här. Jag kan inte gå och simma längre utan att jag får liksom smyga undan min No Bond Beauty burk där, för att alla ska talla lite i den. Tänker jag främst på Tobbe kanske.
Ja. Ja, det är bra. Får ge Tobbe en burk helt enkelt.
Ja, men han får regelbundet, men han vill också smörja in så mycket. Ja, nej, men enastående kvalitet. Vill ni verkligen köpa någonting som är den bästa kvalitet? Alltså, det är verkligen så här. Jag hade velat se de här i en Pepsi Challenge med alltså, de ledande vanliga hudvårdsmärkena som tar löjligt mycket betalt för produkter som är långt, långt, långt sämre i mitt tycke. Så jag hade velat se dem i en Pepsi Challenge mot dem. Jag kan inte tänka mig att inte de här hade kommit ut på topp. En enastående kvalitet. Man går in på nobornbeauty.se.
Det gör man.
Svenskt varumärke. Det finns en trevlig rabattkod man kan använda om man vill köpa sin första burk No Born Beauty.
Som och det vill man.
Jonas 15 som ger 15%.
Missa inte det. Gå in nu direkt. Tusen tack No Born Beauty. Den här veckan har vi med oss svenskt kött, Jonas.
Det är klart att vi har.
Det har vi alltid med oss.
Ja, det har vi alltid med oss i andan om.
Precis.
Svenskt kött är världens bästa kött, speciellt om man bor i Sverige. Det är ju någonting vi precis alltid framhäver som en absolut sanning. Och vi har dem
så är det utan tvekan, men svenskt kött är ju också världens bästa mat generellt om man bor i Sverige.
Ja, definitivt. Och det är också, skulle jag vilja säga, och det är någonting som man liksom inte lyfter tillräckligt mycket eller inte riktigt förstår vidden av. Svenskt kött är också världens mest miljövänliga och kretsloppsvänliga och ekologisk mångfaldsvänliga mat som man kan äta. Därför att mat som produceras runt knuten på där man bor eller där man lever, det går inte att få bättre mat. Landar man i en pragmatisk insikt om att vi måste äta någonting och att det ska naturligtvis ge så mycket om man tänker att ett också ett sätt att hushålla eller att det ska finnas ekonomi eller beständighet eller långsiktighet eller hållbarhet, så vill man ju ha så mycket näring per enhet av mat man äter. Det ska både mätta och ge så mycket näring som det bara går. Och det är också kött, fullständigt oslagbart. Kött och animalier, inre organ, mjölk och ägg och därtill relaterad mat blir världens bästa också ur ett klimat- och miljöperspektiv i den större bemärkelsen. Och någonting som man pratar väldigt, väldigt lite om, Niklas, det är ju att det är ju den här diskrepansen mellan att den ena sidan då ska stigmatiseras som mat som någonstans symboliserar jordens undergång.
Mm.
Och så ska den andra sidan, då den vegetariska sidan, vegetabiliska sidan, veganska sidan, då ska det på något sätt symbolisera mat som ska rädda världen. Precis som att det är ett motsatsförhållande där. För det första är det så att djurhållning är en absolut förutsättning för att det ska finnas en beständig och hållbar jordbruksutveckling eller en produktion. De två går verkligen hand i hand. Och jag är ju inte på något sätt emot jordbruksproduktion. Det finns absolut en plats för grönsaker och vegetabilier. Det är väl klart, naturligtvis. Men man ska liksom inte leva den naiva tron att det är ett nollsummespel med vegetabilier och grönsaker och så vidare. För varje kilo av ätbara vegetabilier så är det åtminstone 4 kilo av kompost eller vad ska man kalla det, skräp eller rest eller avfall eller avskräde på något sätt. Det är så oerhört mycket i vegetabilier som odlas som inte kan äta. Och antingen kan ju det ju ligga och ruttna bort, eller så blir det ett oerhört bra foder i de flesta fall till djur. Så det finns ett snillrikt genom naturen utvecklat under många hundra miljoner år.
System.
Ett system som fungerar.
Mm.
Och där är ju djuren en omistlig del, såklart. Och det är det enda sättet som alla de här näringsrika grödorna kan omvandlas till mat för oss, faktiskt. Vi har tusentals bönder i Sverige som nu lägger ner. Och som tvingas, så att säga, slå igen, close shop.
Väldigt sorgligt.
Ja, väldigt sorgligt, men det är också oerhört negativt för Sverige i det långa loppet. Med självförsörjning, med vår svenska ekologi, vår biologiska mångfald med, det, liksom, med ett kretslopp som ska fungera och med arbetstillfällen, yrkeskunnande, kulturarv och så vidare. Det finns någonting oerhört genuint och äkta i att hålla djur och att på ett etiskt försvarbart sätt föda upp dem till mat för oss helt enkelt då. Så att Svenskt Kött är ju branschorganisationen för en mängd köttproducerande organ eller företag.
Mm.
Och de har en fantastisk hemsida på svensktkött.se då, minus, ja, det blir ju O istället för Ö.
Svenskt Kott.
Ja, precis. Och där kan man ju läsa om alla de här sakerna i detalj. Den är faktiskt väldigt mycket, den är väldigt utförlig.
Mm.
Och de tar ju inte på något sätt, de lever ju också i verkligheten naturligtvis. Och inser ju att det finns ju såklart saker att beakta. Som man kanske kan göra bättre och det finns ju liksom, även där är ju inte det något nollsummespel liksom. Men som helhet betraktat så ska vi inte stigmatisera köttet. Tvärtom är ju köttet en absolut, kött och animalier är den absolut näringstätaste och mest biotillgängliga maten som finns. Den absolut, tveklöst största delen av vårt mänskliga evolutionära arv. Och att vara jägare, att jaga djur, att äta, det är ju det, är det enda jobbet människan hade under den längsta tiden egentligen.
Så är det ju. Och alla våra svenska lantbrukare, oavsett vad man producerar, behöver ju ha vårt stöd och att vi köper deras produkter.
Ja, naturligtvis.
Så man ska ju hitta den här blågula stämpeln, du vet, eller märket, ja, som finns, ja, på all mat som heter Från Sverige.
Och man ska skänka en tacksamhetens tanke, gå ut och krama en bonde för bövelen. Ja, men på riktigt alltså.
Ja, eller gå och köpa hans, ja, produkter.
Ja, kanske, ja, okej då Niklas. Ja. Okej då. Men ja, precis. Men, som
det är godhet signalerandet, Jonas, kan vi inte hålla på med.
En symbolisk kram då.
Ja, symbolisk.
Nej, men alltså vi ska lyfta svenska bönders och svenska livsmedelsproducenters rykte. Och deras liksom, vad ska man säga, deras status borde vara mycket, mycket högre. Och det är ju nästan alltid så att köttproducerande bönder också odlar saker.
Det är för att det de här går hand i hand.
Det går hand i hand helt enkelt.
Mm.
Så att framför svenskt kött, framför svenska animalier, vi är stolta samarbetspartners till dem.
Verkligen. Tusen tack svenskt kött och alla svenska bönder. Då Jonas, kastar vi oss in i den här veckans hetluft, höll jag på att säga. Detta är väl kanske ständigt aktuellt förstås för alla som har barn i förskola och skola. Det är ju relativt nytt för dig och mig. Jag vet inte, Rufus fyllde 5 precis, länge han gått i förskola, 4 år?
Nej, 2,5 år. Typ.
2,5 år?
Ja.
Ja, så, ja. År kanske. Ja. Ja, så det är relativt nytt då, i alla fall detta med att man behöver... Ha lite koll på vad de får i sig på dagarna kanske. Jag vet inte, hur mycket bryr du dig om vad de äter i förskolan egentligen? Vi ska alltså prata om skolmat, ja. Det kanske jag inte sa.
Ja, men jag är nog uppfattning att de får bra mat i förskolan.
Mm.
Där, när jag tittar på deras matsedlar och så här.
Ja.
Så uppfattar jag det som att det är väldigt bra mat faktiskt. Så jag har inte haft anledning att gå i clinch med någon. För egen del på något sätt än. Och att så att säga klaga på skolmaten, det är väl inte heller nytt. Du har väl elever och föräldrar kanske alltid gjort, men kanske inte av samma skäl. Jag minns ju mer när jag gick i skolan med att så här, ja, men skolmaten är äcklig, ja. Eller
ja, men när man fick lever i skolmatsalen, det var inte många som åt liksom.
Jag älskade lever i skolmatsalen.
Ja, jag åt ju alltid allt när jag var liten. Så, men det var ju många som var picky med maten.
Mm.
Och lever var ju en sån sak som många inte ville äta.
Fisk liksom. Tror jag inte många åt heller.
Nej, och det var ju så konstigt tyckte jag.
Men man fick ju såna jättegoda, fisk. Man fick ju såna supergoda, en av mina favoriter att i skolan med sig, den där panerade torsken.
Mm, god. Fiskbullarna kan jag hålla med om att de inte var supergoda. Så,
nej,
liksom.
Det är möjligt. Ja. Nej, men absolut. Det, så att, man har ju alltid haft invändningar mot kanske mot skolmaten. Eller så. Jag vet att jag minns att jag i princip alltid tyckte om skolmaten.
Mm.
Så för egen del.
Det var ju någon nyhet här.
Det är väl alltid så att man gillar vissa saker mer än andra. Men det är inte utifrån det perspektivet vi ska prata. För det blir så när
det serverar. Men det var väl en sån nyhet om en skola alldeles nyligen som tog ett beslut att varje dag skulle de servera, om det var spaghetti och köttfärssås eller om det var makaroner och köttbullar.
Ja, det var makaroner och köttbullar.
Ja. Ja. För att det åt alla, i stort sett alla av. Så det fanns alltid som ett alternativ liksom.
Ja.
För ja, men då kunde man alltid äta det liksom.
Ja.
Och det är ändå...
Det är ganska bra, tycker jag. Ganska bra initiativ.
Jag tyckte inte heller det var ett dåligt initiativ faktiskt. Mm. Jag menar, någonstans är det ju så här, ska du servera en, ja, du har ju så att säga dagens rätt. Mm. För det är ju egentligen, i regel är det ju en rätt som serveras, även om man också på de flesta skolor säkert har ett salladsbord och så vidare.
Och knäckebröd.
Ja, vi hade ju inte så mycket salladsbord på min tid. Nej. Jag tror inte jag kan minnas det egentligen, att vi hade särskilt mycket till salladsbord. Bröd fanns ju alltid, och mjölk och så, men jag vet inte om vi hade det här, om man tänker sig lunchbuffé-aktiga salladsbordet.
Det kan inte jag minnas heller att vi hade.
Men, och då är det ju naturligtvis så att det är klart, när det serveras en rätt om dagen, det är klart att man har vissa favoriträtter och vissa rätter man tycker mycket mindre om eller inte alls om. Mm. Det är ju ganska självklart, men vad vi ska prata om nu, det är ju på vilka premisser man selekterar den här maten. Alltså vilken slags mat ska serveras och hur pratas det om mat i allmänhet i skolan? För jag menar, man har ju också det som ämne, inte minst i hemkunskapen till viss del. Kanske också inom ämnet idrott och hälsa.
Också en viktig aspekt, vad har man liksom för handlingsutrymme som måltidsansvarig på en skola liksom.
Ja, exakt.
Vad får man liksom servera? Mm. Och vad får man inte servera?
Ja, och vart köper man in maten ifrån? Ja. Vart kommer maten ifrån? Och skälet till att det här blev ett aktuellt ämne idag, det var att jag läste en insändare i Borås Tidning igår, tror jag. Så sent som igår. Som jag skrev lite grann om på Instagram vid två tillfällen. Och det var ju en tjej som då uppenbarligen är vegetarian. Mm. Och som klagade på att
näringsvärdet i den vegetariska maten var det väl, eller?
Ja, inte bara det, men att det också var svårt att bli mätt och att det var väldigt mycket pusslande med maten. Det var dålig, ja, det kanske var dålig variation, men det var väl dels att det var sämre produkter, så att säga. Det var ett sämre urval av produkter, och att det var väldigt mycket kanske samma produkter, det var repetitivt, och att man ofta lämnade då skollunchen hungrig. Mm. Så. Och så finns det ett citat då som har highlightat, och det var det som fångade mitt intresse ifrån där. Och då skriver hon så här att mitt krav är att vår mat ska innehålla samma näringsvärde som den mat som innehåller kött. Mm. Det är ju ett intressant citat, för då har man ju inte förstått riktigt skillnaden mellan animalisk föda och vegetarisk föda från början. Då har man ju liksom, det är ju ett orimligt krav att ställa. Alltså det är också ett omöjligt krav att uppfylla.
Är det så?
Ja, det är det.
Ja.
Det är det verkligen.
Ja, men det är ett väldigt bra citat att diskutera utifrån.
Ja, eller hur? Och då skrev jag ju en liten, story bara, för jag skulle precis föreläsa. Jag tänkte att jag tänkte hela dagen på att jag skulle vilja göra någonting på det här ämnet, för att jag tyckte det var väldigt angeläget. Så. Och att så här, ja, typ så här, it ain't gonna happen liksom, jag är ledsen. Men alltså, kött och animalier är näringsmässigt överlägset vegetabilier. Vi har inte alls samma möjlighet att, även om det på pappret eventuellt skulle kunna se ut, nu gör ju inte det ens det, men även om man skulle säga så här, ja men det här innehåller likvärdigt mycket av det här, så har vi inte samma biotillgänglighet av de vegetabiliska produkterna, så vi har inte möjlighet att ta upp lika mycket. Och det är ju för att vegetabilier och grönsaker har sitt egna försvarssystem. Deras uppgift i världen är ju inte, de styrs också av evolution, och de har ett försvarssystem. Och de finns ju inte här bara för att vara mat åt oss, utan de har ju ett försvarssystem som ska göra dem mindre ätliga. Sådär. Precis som att djur har ju också egna försvarssystem. De kan ju springa bort. Eller de kan bitas. Eller, jag menar,
vad är kossans försvarssystem?
Nej, men
den varken springer eller bits.
Ja, kossan skulle ju kunna
kan
springa.
Stångas, gör den.
Ja, nu är ju den så domesticerad. Och så här, men jag menar, djurs naturliga roll är ju inte heller att det är ju inga levande varelsers liksom, uppgift att man finns till bara för att vara mat åt något annat. Nu är det ju så ändå i naturen att djur äter andra djur. Det är ju så oerhört uppenbart att 99,99% av allt som växer i naturen, om vi skulle försöka äta det, så skulle vi ju dö eller bli väldigt svårt sjuka, förgiftade helt enkelt. Och det är ju väldigt lite som vi kan äta av grönsaker och vegetabilier, även sånt som kanske i kokad form eller mald form är ätbart, är ju oätligt liksom i sin råa form. Vi kan ju inte äta bönor råa, vi kan ju inte äta potatis, vi kan ju inte plocka en potatis rakt ur jorden och äta. Så där, det gäller ju nästan det mesta. Det är ju bara kultiverad modern frukt så att säga, som den finns ju där för att vi ska äta den så att säga. Det är ju liksom äppelträdets sätt att leva vidare. Det är ju deras sätt att fortplanta sig. Mm. De vill ju liksom, eller fruktens uppgift är ju att vara mat åt någonting annat. Ja. Det är ju ett sätt för att reproducera sig. Ja. Så allting i evolutionen styrs ju av överlevnad och fortplantning någonstans då. Så att det är ju så att vi har inte den biotillgängligheten. Det finns antinutrienter i vegetabilier som gör att vi tar inte upp den näringen lika bra helt enkelt. Så att hela det här kravet då, eller det här citatet då som highlightades, blev ju väldigt intressant att resonera kring. Mm. Och det födde ju, och jag tänkte en del på det igår under dagen, att jag undrar hur man pratar om de här sakerna i skolan egentligen. Jag är ju faktiskt där, vi pratade kort om min föreläsning och mat, vad jag säger. Och jag har ju en bild på godis då å ena sidan. Så pratar vi lite grann om det med publiken. Så här, vad är det här? Godis, så här gott. Vilka gillar det här? Jag gillar detta. Så pushplay, vilka gillar det? För det gillar jag. Och så här, ja men ja, absolut. Alla har ju så här. Och då har vi ju en väldigt... I den kategorin skulle man ju för övrigt kunna lägga... köpt fikabröd eller fabriksbakat fikabröd. Och,
mackor.
Ja, kanske inte mackor så mycket då. Men mer sånt som är uppenbart dåligt. Om vi tänker så här, fikabröd,
bulle, läsk.
Ja, bulle, läsk. Snacks, alltså chips, glass, fabriksgjord glass och sådär. Allting som man köper i en affär och som har väldigt lång hållbarhet i sammanhanget. Och i alla de här produkterna så är det ju helt värdelösa vegetabiliska oljor, alltså ultraprocessade raffinerade oljor och socker. Och den sämsta typen av socker, det är ju glukossirap och sådär. Och det är ju superlång hållbarhetstid. Du kan ju komma till ett snabbköp eller en sån här servicebutik som har godis som har legat i 6 år. Du kan ju fortfarande äta den liksom. Det ser fortfarande ut som att det kommer från fabriken i det stora hela. Liksom. Det är fullständigt värdelöst. Ändå har vi är väldigt förlåtande mot den typen av produkter. Och sen har jag en bild på lever då, jämte. Och så bara, ja, vilka äter lever då? Det är ju några som räcker upp handen då. Så här, och så kan man resonera kring det. Och någonting
jag ser att det är större andel på din föreläsning som äter lever om man har tagit ett urval ur samhället bara.
Säkert, men ändå inte så många som man kan tro. Men alla gillar ju godis lite grann så. Det är ju ingen som inte tycker om smaken av godis, även om vi vet att det inte är bra. Och så här, man kan ta en. Och det är klart, det är ju dosering och frekvens. Jag äter ju också godis. Liksom. Men det finns ju liksom en återhållsamhet där, naturligtvis. Då. En medvetenhet. Men, och då blir det så här, ja, okej, lever. Ja, en del har ju fått dåliga erfarenheter från skolan, precis som du tycker då, lever. Och levern var ju inte god i skolan. Generellt sett, det är klart att all mat som serveras i skolan är ju storkok. Mm. Och det är klart att när man lagar lever själv så smakar det ju jättemycket godare än vad man får i skolan, liksom sönderstekt eller liksom lite seg lever. Så. Men det är ändå så att det var ju ingen som gick igenom skolan i min generation och definitivt inte innan som gick ur skolan utan att veta att lever var exceptionell mat. Det var ju liksom ingen som gick förbi det stadiet och inte fick den informationen. Det var ingen som gick ur skolan ovetande som att lever var, det var väldigt bra mat. Kanske världens bästa mat.
Jag tänker på att jag visste det när jag gick i skolan. Jag minns det mer som att man pratade, kanske inte från lärare så vuxenvärldens håll, men om man pratade om lever var det ju mer, fan, det här kan man inte äta för den här tar upp all skit man stoppar i sig, hamnar ju i lever. Ja, det är det sämsta man kan äta.
Ja, det är en vanförställning.
Ja, men så resonerade ju vi ungdomar i alla fall då. Ja, men jag kan inte komma ihåg det att någon har sagt till mig att det är den bästa maten.
Men jag är övertygad om det. Du har nog missat den delen i hemkunskapen i sammanhanget då.
Ja, det kan jag ha gjort. Jag bakade scones.
Ja. Ja, exakt. För det är det man får göra, baka scones. Hur skulle det vara om man gjorde levgryta? Ja, men det är nog de flesta rörande överens om att de gick ur skolan vetandes liksom, med den kunskapen. Då. Mm. Men så ställer jag den liksom, så här, frågan till gruppen. Så här, jag pratar om mina barn och så säger jag så här, men mina killar är 3 och 5 nu så har jag en dotter som inte är född än. Och så, hur många tillfällen kommer de ha under sin institutionalisering här? Då räknar jag med både skola och idrottsvärld faktiskt då. Där man kommer få det här förlåtande eller det här väldigt ursäktande. Alltså det man kommer att bli introducerad till godis eller ja, de relaterade produkterna. Alltså det finns som en liten del, man ska fira någonting eller man ska... Det är som en liten belöning. Mm. Eller så här, man har det här... en väldigt förlåtande attityd till det, helt enkelt. Så här, ja, men det är väl de flesta överens om att det räknas ju i hundratal tillfällen. Där de liksom... inte blir uppmanade, men det blir tillåtet, liksom, tillåtet att äta lite grann om det här eller det serveras. Så här. Okej, bra. Men i vilket läge kommer någon att berätta för mina barn att lever är världens bästa mat? Bara, nej, aldrig. Nej, precis. Aldrig kommer någon att prata om det längre. För jag tror inte man säger det längre. Nej. Jag tror inte man framöver det. Därför att skolan har blivit lite som SVT. Det är programmering, eller det är snarare en ideologisk aktivism i en del avseenden. än vad det faktiskt är relativa fakta. Istället säger man att man ska äta en dill, ja, man äter en persiljekvist och man behöver få i sig mera järn, vilket blir löjeväckande då. Man har en persiljekvist på, lägger en persiljekvist på ostmackan. Jag menar, vilket berg av ostmackor ska man äta för att det ska bli ens en skottkärna med persiljekvistar? Mm. Som var väl i vägen en persiljekvist, 0,8 gram. Hur mycket kan vara med järn där? Men det hade varit bättre om mina barn slickade på lyktstolpar liksom under sin uppväxt för att få i sig järn. Alltså, så att där ligger ju liksom retoriken, om jag får hårdra det lite, skulle jag vilja tänka mig i sammanhanget då. Men jag tänkte så här med den här tjejen då, som ju på alla sätt verkar ju duktig liksom och påläst, eller hon uttrycker sig väldigt bra, hon skriver en jättebra insändare, alltså ur sitt perspektiv såklart.
Ja.
Men jag tänker att det är nog inte så att någon har delgivit den här informationen, eller att den har kommit henne till livs, och där man kan ha gjort om så att säga distinktionerna mellan olika typer av mat, att säga så här, ja, men man kan ju tycka vad man vill om kött och animalier, såklart, ur ett etiskt perspektiv inte minst kanske, eller ur ett smakperspektiv, eller ur ett moraliskt perspektiv, ja, men det är klart att man kan göra det, och det valet står ju en fritt när man är myndig åtminstone.
Ja.
Men det är ju väldigt, det är ju ett tragiskt och ett kapitalt misslyckande för svensk skola om man har underlåtit att ens prata om de faktiska skillnaderna och säga så här, ja, man kan ha de synpunkterna, men man ska ha klart för sig att den här maten är den överlägset bästa ur ett näringsmässigt perspektiv. Den är överlägsen i biotillgänglighet. Den är dessutom djupt förankrad i vårt mänskliga arv. Faktum är att det var det enda jobbet vi hade under den längsta av tiden var att vi var jägare.
Mm.
Och man blir också mätt på den här maten. Varför? Jo, därför att den innehåller både fett och protein, och det är mat som mättar. Och att bli mätt är väldigt bra, för då överäter man inte, och man blir inte sugen på att äta godis och så vidare och så vidare.
Ja, nej, absolut, det hade varit väldigt bra. Men tror du att lärare har den typen av auktoritet längre? Att någon som då är en övertygad vegan lägger någon vikt i vad deras lärare säger? Det är ju inte därifrån de får sin information, tänker jag.
Ja, men det, i skolans uppgift är ju verkligen att vara en motpol till allt det som man tror att man vet, som kanske barn eller låtsasföreställningar eller i sammanhanget. Jag tänker ju att jag primärt, mina barn ska gå i skolan. Det är ju inte bara, visst, det är en socialiseringsprocess. Det finns en social kontext. Men det är ju definitivt, det ska ju vara en utbildning. Det ska ju vara kunskapsförmedlande.
Mm.
Och det ska vara kunskapsstimulerande, eller det ska uppmana till letande efter mer kunskap. Det ska liksom...
Men det kan ju finnas en diskrepans mellan vad det ska vara och vad det är.
Ja, och jag tror ju att det är lärarna som... Jag tror ju definitivt att det snarare är så att läroplanen utarbetats på det sättet. Jag tror säkert att det finns en... Nu lever vi ju liksom i den här generella villfarelsen att... grönt är bra och så här, och det är viktigt, det är bra för hälsan, så, och det är väl det kan det väl absolut vara. Det beror på vad vi jämför med.
Mm.
Men det är ju inte lika bra som kött och animalier, såklart, i sin bästa form. Jag tror att man underlåter att ge hela bilden av sammanhanget, och samtidigt har man ju det här att jag är ganska säker på det. Jag är i princip övertygad om att man pratar om att mättat fett är dåligt och att negativt, och liksom man har hela den agendan sammanblandad, dels den här desinformationen rent generellt med de här gamla myterna kring mättat fett och så vidare, köttets farlighet och negativa påverkan, och det sätter man inte i kontrast till så här, det eleven själv får ställa sig frågan, men hur kommer det sig att kött kan vara dåligt när det är någonting som människan i princip uteslutande åt under i princip miljoner år. Alltså den logiska påföljden liksom, men nu är vi här i den här moderna världen. Nu verkar vi tro att kött är dåligt, men hur kommer det sig? Det är uppenbarligen någonting som det är det enda som fanns att äta tidigare, innan vi började odla saker, innan vi började kultivera någonting. Och det är ju alldeles nyss vi började göra det.
Ja. Ja. Men det här,
innan vi hade
det här att man tänker att det här system, som vi pratade om när vi pratade om No Born Beauty tidigare i det här avsnittet, liksom, att det är ju så här, det finns massor av saker som vi odlar som inte vi kan äta, som våra djur kan äta, och ja, så blir visst. De matställda.
Ja.
Det är ett kretslopp som utvecklats under miljoner år, sa vi. Det vet vi inget om hur länge det har hållit på att utvecklas, men i väldigt, väldigt länge.
Ja.
Hela vår
existens
liksom.
Definitivt.
Och att man då tror att nej, men nu har vi kommit på ett sätt här hur vi gör det här bättre i vår fabrik.
Oh. Det har vi kommit på under de senaste 100 åren. Det är ju, alltså man måste ha otroliga skygglappar på sig. Men jag undrar liksom så här, hur styrd är man i skolans värld när man pratar om det här? Får man säga vad man vill?
Eller som lärare?
Vad man, ja, som lärare, vad man tror på. Vi fick ju ett meddelande, eller du fick ett meddelande på din Instagram från en kille som heter Marcus, tror jag. Som var lärare i hemkunskap, eller är lärare i hemkunskap. Och jag pratade om att kött och ägg är mer överlägset vad gäller näringsinnehav. Även om att vi bör handla från lokala bönder på grund av bättre för miljön. Och bromsa den smuts- och köttindustrin och så vidare. Med vänliga hänslingar, Marcus i Umeå.
Aha.
Så att det verkar ju ändå finnas, om man då, om nu inte han då gör ett tjänstefel, så verkar det ju finnas utrymme i alla fall för att prata om de här sakerna på det sättet som är faktabaserat. Liksom.
Ja, ja, och det är klart att det finns enskilda lärare. Det är klart, precis som det finns enskilda dietister som gör ett jättebra jobb där ute. Men jag är rätt säker på, nu har inte jag skrivit till Marcus och frågat att jag ska göra det.
Ja.
Jag är rätt säker på att han möter ganska mycket motstånd, om jag ska vara ärlig.
Ja.
Jag är rätt säker på att de åsikterna som han torgför där inte är helt, jag tror inte det går friktionsfritt förbi.
Nej.
Det är jag ganska säker på faktiskt. Och jag tror att det finns en stor politisk korrekthet, precis som det finns nu i hela samhället i de här sammanhangen, om att så här, vi måste, och det är ju, jag menar, tittar du på Livsmedelsverket, så där, jag menar, de, ingen på Livsmedelsverket skulle ju ens våga förneka att det här stämmer. Jag menar, kött har ju ett överlägset näringsvärde och biotillgängligheten och så här. Det går ju inte, det är ju bara att titta på rena matematik, det går ju inte att förringa. Jag menar, räknat per 100 gram produkt eller per 1000 kilokalorier, så är det ju fullständigt glasklart. Det får man ju vara idiot om man förnekar, eller det får du ju verkligen vara faktaresistent i sammanhanget om du förnekar det. Så jag tror ju att man har ju på fötterna när man säger så, alltså även gentemot dem som driver en stark politisk ideologi. Men min poäng är lite så här också, Niklas. Dels har vi ju själva sakfrågan, att nu har vi en ideologisk villevalla som genomsyrar, tycker jag, skolutbildningen på många plan. Jag pratade om det på min föreläsning. Jag visade upp lite bilder från olika mellanstadieskolor. Så här, fisande kor är dåligt för miljön. Jag bara, vad fan ska en 11-åring göra med den informationen? Så att du snackar om att skapa griller i huvudet och göra dåligt samvete för maten. Eller skapa problem. Och att liksom inte, jag menar, ideologi gör man någon annanstans. Ideologi, det är vad föräldrarna får ta. Eller det är vad man får utveckla när man är vuxen. Eller ideologier kan ju presenteras utifrån ett neutralt perspektiv. Liksom. Det pratar man ju om historiskt och sådär. I historia och sådär också, naturligtvis. Men där är vi verkligen på väg åt ett absurt håll, naturligtvis. Nu har vi den här rädda världen. Liksom. Nu har vi ju, vi ska stigmatisera. Vi har någon form av vi har någon form av agenda 2030 liksom, som tydligen ingen har varit med och bestämt om, men som det tydligen är så här, som alla är så här, ja, som vi ska genomföra, eller som vi är överens om i sammanhanget. Ingen vet vad det innebär eller vilka kostnader det har på individen, och i grund och botten alltid handlar om en liten elit som ska säga till pöben vad de ska göra, och så kan de själva göra tvärtom. Ni får inte åka bil, ni får inte flyga, ni ska äta insektsmjöl. Ni ska det, inte vi. Vi bär det tunga ansvaret, så att det gäller andra regler för oss. Jag menar, så har det alltid varit i alla tider. Man är ju exceptionellt naiv om man tror något. Vi ska åka jetplan över hela världen, för vi har viktiga möten vi ska ha. Det är klart att då måste vi ju äta ordentligt och äta bra. Och liksom, det är vårt privilegium, eftersom vi bär det tunga oket att bestämma över alla er andra. Så det är ju verkligheten. Det ska ju ingen tro att den politiska, ekonomiska, så att säga, intellektuella, för det är ju vad de själva tycker att de är, eliten då, på något sätt skulle liksom sänka sig ner till samma kravbild som man förväntar sig av den stora breda massan. Då lever man, då kan man ju ingenting, då har man ingen koll på vare sig historia eller hur människan fungerar. Den maktfullkomliga och egennyttiga människan.
Mm.
Det är ytterst få filantroper på maktpositioner i världen faktiskt.
Noll faktiskt.
Ja, definitivt. Men vad jag menar också så här, vad som jag tycker är så intressant, och vad jag vill ju vrida detta till någonting positivt och liksom uppmanande, upplysande. Det är ju det att jag tror att man pratar alldeles för lite om mat överhuvudtaget i skolan. Därför att mat och att hålla sig vid, alltså vi tar de här grottmålningarna exempelvis, jag brukar visa dem på min föreläsning.
Mm.
Så här, det enda motivet som finns i det stora hela, det är ju på jakt. Det är typ de enda grottmålningarna som finns. Och det säger ju någonting om vår historia, det säger någonting om oss som människor. Det säger någonting om den enorma betydelse, symboliska betydelse, dels praktisk, pragmatisk betydelse, men också den symboliska, nästan religiösa betydelsen. Att jaga djur, det var ju, att lyckas med det var ju skillnaden på liv och död. Alltså, det var ju liksom absolut högsta vikt, säkert av nästan religiös betydelse. Man tillbad ju säkert djuren och liksom, det var ett stort offer djuren gjorde när man fick äta dem. Liksom. Mm. Det var ju med stor respekt, jag tror man dödade djur och åt djur. Liksom. Men det är ju också jätteintressant, så att det är uppenbart att mat och att äta, det är ju och att hitta mat, att lyckas skaffa sig mat, det är ju en central del av att vara människa och ha varit under den längsta tid. Det är ju bara idag vi är så exceptionellt bortskämda. Som vi tar för givet att det finns mat överallt och i överflöd och i alla dess smaker och mat från hela världen. Det är ju precis bara precis just nu. Fan, gå tillbaka 100 år. Vad köpte du för mat då på Ica Borås eller vad det nu kan ha hetat, speceriaffär Borås? Det var ju lokalt producerad mat. Det var inga halvfabrikat. Det fanns inga ultraprocessade raffinerade oljor. Det var ingen exotisk frukt. Det var ingenting som låtsades vara annan mat. Det var ingen sojamjölk eller fake meat. Det fanns inte.
Hade de inte familjen Dafgårds som de körde i mikron?
Nej, det
hade de inte det?
Nej, och det är bara 100 år sedan. Vi har ju folk som lever som var födda 1923.
Jaja.
Och det är så oerhört nära. Och tänker man då på så här, men vad är vi för slags av djur? Vad är hon för slags djur? Vad är barnen för slags djur? Nej, de är samma slags djur som människor som lever för 50 000 eller 500 000 år sedan. På det stora hela. I det stora hela. Mm. Det är klart att det sker en viss förändring över tid. Det säger ju sig självt. Men vad jag menar är att det här hade kunnat också göra som ett centralt viktigt. Alltså, jag tycker en av rollerna som skolan har, det är ju att sy ihop ämnena till en helhet. Alltså, men det går inte att prata religion utan att också väva in historia. Du kan absolut inte prata historia utan att väva in religion. Du kan inte prata om något av de ämnena utan att väva in samhällskunskap. Och ska du väva in samhällskunskap måste du väva in filosofi och så vidare. Så alla de här ämnena hänger ju samman.
Mm.
Och maten har ju en central roll i alla de här delarna. Så att just den här blotta, den här självklara insikten eller förklaringsmodellen att det kanske man pratar om så här, men människan var samlare och jägare. Ja, men det var inte en kort period. Det enda vi åt från att Lucy fanns för 3,2 miljoner år sedan, eller kanske ännu längre tillbaka, det var ju kött. Och varför var det så? Nej, men naturen innehöll ju inte något annat ätbart i den mängden som kan upprätthålla liksom, närings- och energibalans. Du kan inte äta 4000 kalorier, vad är det du ska plocka och äta? Visa mig de vilt växande grödorna, växterna, frukterna i naturen som finns. Som du på en året runt basis, du tänker att du ska växa upp på dem, du ska kunna få barn. Så här, du ska kunna föröka dig, fortplanta dig. Visa mig de växterna. Vilka är de? Det blir löjligt. Det blir rent av löjligt blir det. Det är gorillan som äter det. Ja, gorillan, hur ser den ut? Den har en stor jävla jästank till mage.
Vi är ju inte gorillor i alla fall.
Nej, vi har en trinn, liten, smal magsäck. En normalviktig individ har ju en supertunn midja.
Mm.
Från revbenskanten ner till höften, det är vårt matsmältningssystem. Det är inte större än så. Det är gjort för energität mat. Fett och protein liksom.
Men det är ju väldigt intressant om man tittar i den här boken som du också pratar mycket om på din föreläsning.
Mm.
Från Weston A. Price heter han, va?
Nutrition and Physical Degeneration.
Ja. Mm. Där han undersöker ursprungsfolk som vi kallar dem, men folk som inte hade blivit så moderniserade, som inte hade fått kontakt med den
Nej.
Moderna världen och den moderna kosthållningen, och man tittade på vad de åt, hur de såg ut och hur de mådde och så.
Man kan ju säga att jag brukar ju säga att det här är ju det sista ledet innan, alltså det här är den sista generationen på de här platserna av människor som åt som 3 miljoner år människor innan de hade ätit. Och det är de senaste 100 åren som det i all tilltagande grad har förändrats enormt mycket. Och på en del platser ändrades det ju tidigare. Men på de här platserna, nu är ju alla de folken borta. Liksom. Nu finns ju det spillror kvar bara. Men jag menar, det är den sista, där man kunde hitta människor utspridda över hela världen på det här sättet. Det är ju den sista generationen av människor som till stora delar hade bibehållit den. Och, det är ju med det, och de var ju exceptionellt friska ur ett livstidsperspektiv. Sen hade de ju andra problem, för de kunde ju ingenting om hygien. 100 år sedan var det ju generellt många fler kvinnor som dog i barnsäng och många fler barn dog. Man visste väldigt
infektioner
och bakterier, yttre våld, alltså allt det här som människor alltid har dött av. Liksom, nu har vi ju det, men nu har vi fuckat upp oss själva på ett annat plan. För nu äter vi oss själva till döds, eller liksom, med näringsbrist och övergödning i sammanhanget. Då. Men vad jag menar är att man hade kunnat gjort det så otroligt intressant. Alltså det helhetsperspektivet för att få en mycket djupare kontext, inte bara kring mat men kring alla ämnen, alltså förståelsen kring vilka vi är och var vi kommer ifrån. Då kanske inte vi hade sett sådana absurda avarter av allt från identitetspolitik till extrema ideologiska yttringar som saknar absolut liksom pragmatisk grund, som bara härstammar ifrån en tonårsrevolttid som alla tonåringar går igenom liksom, och en sån här som Jordan B. Peterson säger, en messiansk period i livet liksom, där man ska vara världsförbättrare och världsräddare och sådär liksom. Och då kommer det ett uttryck i att man ska då liksom späka sig själv eller förgöra sig själv genom att äta helt värdelös mat liksom, man tror man gör världen något. Så där har det ju varit så här, den kontexten. Jag vet inte i vilket avseende man faktiskt pratar om det på det sättet. Om det är någonting som har varit viktigt ur ett historiskt perspektiv. Det är klart att vår samtidshistoria, vår moderna historia är ju viktig. Den ligger ju nära oss. Men den här historien som ligger mycket längre tillbaka i förståelsen kring vilken typ av varelse vi egentligen är. Vilket också är en förklaringsmodell till varför vi reagerar som vi gör i en modern sammanhang. Vad fan mår så många människor så jäkla dåligt för idag? Det är med att 10% av Sveriges befolkning äter psykofarmaka för att hantera sin vardag. Det är att vi har sjukdomar nu som vi försöker slå knut på oss själva för att lösa. Övervikt och metabola syndrom. I alla avseenden moderna sjukdomar. Mm. Fast det finns vissa då betalda med farmaindustrin som vill påstå att det är genetiskt. Jag bara, det är så löjeväckande dumt. Vilka överviktiga människor hade vi i vårt förflutna liksom? Titta på varannan grottmålning. Det var inte så att varannan person där var tecknad, jätteöverviktig. Eller så. Vi hade inga överviktiga människor på det sättet.
Nej, det är bara, så mycket det handlar.
Det är bara en regerande, absolut överklass. Ett ytterst litet fåtal människor i vissa kulturer som under en kort period har kunnat unna sig ett absolut överflöd av alkohol eller socker eller liknande liksom, på bekostnad av 1 miljon undersåtar eller liknande. Men jag menar, det är inte ett naturtillstånd att gå runt och vara överviktig. Det är ju det hade gett barn och ungdomar en förståelse kring väldigt mycket som händer. De lever i ett absolut kunskapsvakuum där, vill jag hävda, i de sammanhangen. Och det finns ingen politisk eller ideologisk vilja att ändra på det. Tvärtom, det styrs in mot mer desinformation. Det styrs in mot mer maktfullkomlighet i att man som individ är ett offer eller ska känna dåligt samvete för eventuellt andra val. Mm. Sådär. Jag menar, jag kan tänka mig att om jag hade varit brådmogen då och så att säga utvecklat de här idéerna som jag har vid en tidig ålder eller haft föräldrar som hade skapat förutsättningar för den agendan för mig. Mm. Så hade det ju varit att löpa gatlopp. Men vi säger om jag hade varit 16 år idag med samma så här, lite grann samma insikter. Jag hade liksom fötts in i det på något sätt. Så här, va? Och jag hade fått med mig den från barnsben. Och säkert varit superstark och frisk. Så hade det ju varit, jag hade ju varit en absolut outcast liksom. Det hade ju varit ständiga konflikter med absolut alla i de sammanhangen i skolan.
Tror du det?
Absolut.
Jag tror att båda de här sidorna finns ändå i skolan. Eller?
Nej, men det tror jag inte. Titta på han som vi fick på Facebook där. Det tyckte jag var sjukt intressant. Vi fick ju en kommentar på Facebook. Det var en enorm resa. Jag skulle gärna vilja ha honom som gäst i podden.
Ja, absolut.
Och det är ju då en omyndig... För det är ju ett mindre barn det handlar om. Men jag menar, när du är 16 är du inte myndig, Niklas.
Nej, och jag håller med dig att skolans reaktion, den är säkert ofta så som han beskriver.
Mm.
Men den pojken,
mm,
jag tror inte han är ensam.
Nej, det är möjligt, det är möjligt. Men han hade fått utstå... Vi säger så här, vi säger att du är en öppet köttätande tjej idag, en tonårstjej. Ja. Jag tror inte att du pratar jättemycket om det. Jag tror inte att du pratar jättemycket om att du gillar... Du kan ju kanske äta kött hemma så, men jag tror inte du pratar jättemycket om det högt. Jag tror att du gör det ganska impopulär då, om jag ska vara ärlig. Det är nog mycket, mycket mer populärt att vara vegan, undfallande, rädda världen, offra sig själv, späka, ha dåligt samvete och göra det till ett badge of honor på bröstet liksom. Ja, jag tar på mig, man är en liten Jesus på korset, jag tar på mig världens lidanden för att världen ska bli bättre.
Det tror jag absolut, det är vanligt. Men jag tror att motsatsen existerar också.
Jag tror att motsatsen existerar och jag tror att det är många som väldigt tidigt lär sig att hålla det lite tyst för sig själv. Att hålla det liksom lite grann... Men det är lite grann som att ha varit sverigedemokrat för 10 år sedan kanske eller någonting som kanske nu känner såhär, vad var det jag sa? Mm. Så här, va? Eller jag vet inte, jag bara...
Men de är också populära bland de ungdomarna, sverigedemokraterna, mer än vad man trodde.
Och jag vet, men jag tror att man ska inte underskatta grupptrycket som skapas i en klass eller i liksom en social kontext bland ungdomar.
Jag håller med, jag tror att det är ett stort problem, men jag tror inte att det är generellt förekommande. Jag känner rätt mycket ungdomar, tjejer som käkar kött som jag inte tror gömmer det. Liksom.
Jag tror det är mycket värre på högskolan. Jag tror det är mycket värre bland unga vuxna.
Ja, det
bland unga akademiker. Men om du läser på universitetet och i en kvinnodominerad utbildning och så är du en uttalad liksom, köttätare. Det tror jag inte att du kommer undan med utan mängder av konflikter. Liksom.
Ja, eller
mängder
av stå till svars
väldigt mycket för det. Liksom. Ja. Men de som köper fabrikstillverkad sörja gjord på soja, eller ja, det är ju gjort på en massa skräp liksom. De kan ju bära sin, de är ju stolta över det valet och vill ju gärna berätta för alla i omgivningen vilka goda val de gör då. Mm. Både för sig själv, men framförallt för världen liksom, utan att veta det, utan att ha det minsta bakgrundsfakta. Och det är det jag menar liksom, att det här egentligen alla de här valen är jag ganska säker på, det står på ideologisk grund. Ja. Det står väldigt mycket på ideologisk och på en känslomässig grund, men väldigt lite på en faktabaserad grund. För att vuxenvärlden och utbildningsväsendet sviker dem i det här fallet. De har inte gett dem de möjligheten att kunna göra bättre val. För samtidigt är jag också säker på, och det ser vi ju nu idag, vi ser ju mängder av de här veganerna och vegetarianerna som när de kommer ytterligare 10 år i livet märker att nej, men det här gick ju åt helvete. Och så börjar de äta kött lite motigt. Vi kan ju ta hon yoga girl liksom. Mm. Hon är ju ett bra exempel, hon är mer publik. Men det är, läser man många carnivore-konton och sånt, så repostar de ju svinmycket ifrån veganer som får läsa gatlopp. De får ju löpa gatlopp. Det är precis som att du är en avfällning i en religion. Liksom. Det är precis som att du är...
För det är det du är. Ja, du är en avfällning i
ja,
en religion.
Ja, absolut. Definitivt. Liksom. De blir ju hatade. Det är inte bara så här, synd att tappa dig, eller det får stå för dig, eller... Ja, jag tycker du är fel, utan det är ju verkligen grundmurat hat. Så, det är ju den spanska inkvisitionen, du ska ju brännas på bål för det.
Mm. Och det är ju bevis på att det är känslomässigt och ja, ideologiskt grundat.
Men man ser ju också att de ångrar sig, många ångrar sig, jag märker så här, jag, fysisk och psykisk hälsa blir bara sämre och sämre. Initialt känner man sig väldigt bra för man har kanske övergett en skräpmatskost, en generell skräpmatskost med mycket godis och läsk och skräp. Och så äter man då kanske en relativt sett, alltså en vegansk kost på väldigt mycket råa grönsaker eller vad det nu är. Och det kan ju vara så att man reagerar bra på det under en tid, för att man helt plötsligt så slipper man allt det här andra skräpet liksom. Mm. Men samtidigt så utarmar man kroppen över tid då på viktiga fetter och mineraler och vitaminer och liksom kollagen och allt möjligt. Och nästan alla drabbas ju av en riktig backlash liksom längre in. Och många går ut och ändrar och säger så här. Och många är ju också så här, det skär i hjärtat på mig, men fan vad jag mår bra av att äta det här liksom. Jag åt en bit kött, jag åt en tugga kött och det känns som att kroppen börjar läkas liksom. Det är så oerhört många vittnesmål runt det i sammanhanget. Och det visar ju bara på att någonstans så kanske de inte hade liksom, de hade inte en motvikt som var värdefull för att kunna ta liksom, att väga saker för och emot. Man ska ju inte underskatta människors förmåga att ganska tidigt liksom kunna tänka rationellt också. Och har du ingen motvikt till den här irrationella liksom idén eller grupptrycket bara? Mm. Grupptrycket som skapas liksom, samhällsgrupptrycket eller den generella samhällsdebatten. Kött är dåligt, grönt är bra, mjölk är dåligt, Oatly är bra. Kött är dåligt, fake meat är bra, utan att förstå
så här. Ingen säger något annat.
Nej, ingen alla säger bara något säger annat, samma sak. Här är ingenting som har dött. Jag bara, vad fan, har du ingen aning om hur mycket djur som dör, hur mycket som dör både under jord och över jord i produktion av vegetabiler? Är du galen eller? Det finns ingen blodbefriad eller dödsbefriad livsmedelsproduktion. Är du galen eller? Vilken värld lever du i? Mm. Alltså det är en total utopi liksom. Det är en Disney-version av verkligheten. Det finns ingen som har satt ner foten och visat så här, men så här går det till på riktigt. Så här går det till när vi skördar en åker. Det är sjukt mycket sorkar och råttor och kaniner och alla möjliga djur. Både över och under jord som vars liv går till spillo. Liksom. Det är så befängt att tänka något annat. Det är fullständigt. Ja, just det, vi sprutar på sån här Roundup också. Ja, det är rätt mycket som dör av det också. Mm.
Ja, och så vidare. Inklusive du själv.
Långsamt. Ja, men precis. Och jag säger inte så här, nu är jag ju en gedigen carnivore-anhängare, men jag äter ju också andra saker. Jag säger inte att det är vägen för alla. Jag säger inte att det är så här, alla ska äta bara kött. Absolut inte, skulle jag aldrig påstå. Nej. Men vad jag pratar om är ju informationen rent generellt. Och det är ju samma med politisk ideologi i sammanhanget. Det kan man ju också så här, vi vet allihopa hur fruktansvärda nazisterna var. Och så här, men under den längsta tid så var ju svenska läromedel kända för att man lite grann underskrev liksom kommunismens offer och så där. Och att man liksom inte riktigt gick in lika hårt på det. Och vänta lite, den här kommunismen finns fortfarande förresten. Och rätt många människor dör och sitter i fängelse och torteras på grund av sina åsikter. Liksom. Det är ett annat exempel. Alltså så här, här är informationen. Så långt vi vet är detta liksom, en riktig återbeskrivning eller återberättande. Men vissa tycker så och vissa tycker så. Det finns olika åsikter, men här är så långt vi vet i sammanhanget. Så här, man har en öppen, transparent, en väldigt saklig och väldigt politiskt obunden informationsdelgivning. Det är ju någonstans skolans uppgift. Inte att vara ideologiskt styrd och i verkligheten inte när det gäller maten. Det är ju men vi ska läsa det, Niklas, som han den här pappan skrev till mig. Det tyckte jag ju var magiskt. Jag tyckte det gav en sån otroligt intressant inblick i hur liksom skolan kan reagera i sammanhanget då. Och då är det ju en kille som vars son då går på högstadiet nu, som har blivit kallad då till skolläkaren, skolsköterskan, på grund av att hans son äter, som han kallar då, proper human diet då. De mest näringsrätta barn kan äta.
Fint uttryck, ja, proper human diet.
Och tittar man på hela den här tråden så ska man ha klart för sig att den här killen var extremt överviktig.
Både pappan och sonen.
Pappan hade varit extremt överviktig. Mm. Han var riktigt sjukligt överviktig. Och har då på eget bevåg gjort en enorm hälsoresa. Han skriver ju här längre när jag måste gå ner och läsa det på en gång här. Så skriver han ju så här att... han bara, ja, men jag gör allt, någon berömde honom här, jag gör allt för mina barn, de ska inte hamna där jag har varit. En av Sveriges före detta kanske tjockaste individer som totalvänt hälsan med vetenskap och egenstudier inom näringsbiologi, fysiologi. Och läser nu lusen av varenda läkare och dietist vars råd och kosthjälp under 17 års tid höll på att ta livet av mig. Det tog 4 år att vända på skutan och ta tillbaka mitt liv. Gå in i min Facebook-tråd och läs det. Så det är som två helt olika personer. Och man ser dem både från sidan och framifrån. Det är ju samma individ såklart. Men det är, liksom, det är en radikal förändring. Det är liksom en 180-gradare i livet som han har gjort där. Mm. Och han har ju uppenbarligen på fötterna att han vet, det här var maten som gjorde. Min son här bär ju väldigt mycket på min genetik och min känslighet. Så att, och hans son, som också han har postat bilder på med sonens tillåtelse då. Mm. Som han ger då av företrädesvis inte bara kött, han äter andra saker också. Men skolan reagerar ju väldigt kraftfullt. Jag ska läsa det första brevet här som han fick från skolan. Mm. Ska vi se här vad vi har här. Ja, här har vi det. Brev till vårdnadshavare. Ja, men det har kommit till våran kännedom att... Så här, det läggs mycket fokus på hälsosamma levnadsvanor. Vid hälsobesöket berättade Alfred att han äter en speciell kost bestående av mycket protein och fett. Och med lite eller inget intag av till exempel grönsaker och frukt. Ja, vår skolläkare vill gärna träffa er föräldrar för att skaffa sig en tydligare bild. Då det går stick i stäv mot så här. Mm. Och han svarar på det här. Man kan läsa hela resonemanget där. Men när man tittar på hans grabb. Jag menar, hans grabb var rejält överviktig. Mm. Kraftig obesitas och magproblem och svag muskulatur som man visar. Och sen efter 9 månader på carnivore paleo med bästa råvaror så kan han uppbringa 13 år gammal med biceps som knappt en 15-åring har. Och, ja, grabben ser ut att må rätt mycket bättre, om man säger så. Rätt jäkla mycket bättre. Och här har vi ju då ett praktexempel om en förälder som tar liksom 100% ett ansvar och som verkligen så här, jag måste göra det jag kan för att hjälpa mitt barn här. Mm. För det är uppenbart att ingen annan gör det. Mm. Alltså det är uppenbart att den här killen mådde ju verkligen inte bra. Han var ju på väg mot ett liv av riktig ohälsa och riktigt socialt handikapp, både fysiskt och socialt handikapp. Ja, men eller hur? Och det är ju ganska många som honom. Jag menar, det är ju ganska många, kanske inte, ja, det är ju ganska många barn som är mulliga, smårunda eller på väg att bli rejält överviktiga.
Ja, det märks ju tydligare och tydligare, kan man ju lugnt säga. Ja. Jämfört med när vi var små.
Ja, och då har man ju...
Det ser man ju liksom när man går till badhuset eller liknande platser.
Ja, men då är det så uppenbart att då är det inte så här att skolan kär, ja, men vi uppmärksammar här att... Det är alldeles uppenbart att din son, att ni har hittat ett väldigt bra sätt att äta på. Vi applåderar er, eller vi vill berömma dig för ditt initiativ.
Mm. Och eller vi vill veta mer.
Ja, exakt. Kan inte du komma hit och berätta mer om du har gjort och hur du tänker? Mm. Därför att vi har många barn med samma problem. Mm. Exakt. Från någon då som är skolsköterska som har liksom ett intresse av barns hälsa ungdomar genom sitt arbete. Mm. Eller bara som vanlig medmänniska. Man vill hellre att barn mår bra än dåligt. Mm. Vem vill medverka till att barn mår sämre än vad de kan? Mm. Vem vill göra det? Det är ju så fullständigt vansinnigt. Så här är ett väldigt bra exempel. Att jag anser nog att skolan i många sammanhang att det här är representativt för hur man ser på det här. Om man bryr sig inte så mycket om... Det är samma som den här killen vi ska intervjua om ett tag, Daniel, som säger bara, men jag gick ner 70 kilo och jag hittade korttidsfasta. De här råden jag fick från dietister har bara förstört ännu mer för mig. Nu har jag gått ner 70 kilo vikt, jag har korttidsfasta och äter kött. Oh, det var ju roligt för dig. Det var ju bra på ett sätt, men det var inte rätt. Hur man sätter så mycket prestige i sin egen ideologi, därför att det är en ideologi. Och det finns också en hänsyn att ta. Det finns en lojalitet att ta mot alla andra i sammanhanget. Alltså andra dietister, mot all annan personal mot liksom så här, om vi ska följa de här riktlinjerna eller någonting. Vilka
mot sitt skrå liksom.
Vilka riktlinjer är det? Riktlinjer som är barnsjuka eller sämre än vad de kan vara. Vilka riktlinjer ska det? Vilka riktlinjer är det? Mm. Och är inte det ett tecken på ett fantastiskt föräldraskap med någon som liksom tar den fighten och bara, men det här är ju fucked up liksom. Jag tar det här i mina egna händer och jag ser till att min son får äta exakt den ska äta. Med då ett enastående resultat. Därför att jag gjorde den resan själv nämligen. Mm. För jag var på väg att dö av min övervikt då, som ju bevisligen var hans fall då. Ja. Det är ju grejen då. Så att, en annan grej, Niklas. Jag menar, jag tänker så här. Få in mycket mer mat i skolan. Och det här, jag tänker också då. Som den här tjejen då som skriver då, vi vill ha bättre mat. Bättre vegetarisk mat och så här. Men i verkligheten, det är otroligt svårt att handhålla det från ett lokalt plan i februari, i mars. Under stora delar av året så kommer det vara väldigt svårt att tillhandahålla.
Även om man la ner, alltså man gjorde sitt bästa där. Mm. Man verkligen hade tillhandahållit den absolut bästa veganska vegetariska maten. Så kräver ju det så mycket mer tid och pengar samtidigt också. Att göra det. Om det ska bli så bra som möjligt. Och det kommer ändå inte att bli lika bra.
Men det kommer framförallt inte vara lokalt producerat.
Det kommer det ju
aldrig vara.
Kanske inte ens på sommaren.
Nej, men det kommer aldrig vara. Och då blir det lite grann så här. Och jag förstår ju det. Det förstår ju alla. Att det finns ju en budget att förhålla sig till. Det finns ju liksom en ekonomisk hänsyn att ta också. Mm. I sammanhanget, såklart. Men jag har svårt att tänka mig att men samtidigt så har man ju de här... Man har ju de här hållbarhetsmålen som man ska leva upp till. Man har ju de här miljömålen som man ska leva upp till också i sammanhanget. Och då tänker jag så här, hur många skolor jobbar aktivt uppsökande? Hur många kommuner kanske man ska säga, för jag tror det är väldigt kommunalstyrt. Men hur många kommuner, hade jag varit kommunalråd hade jag gjort så här. Att vi ska ha en ny policy i Borås stad. Vår policy är att vi ska jobba uppsökande. Vi ska skapa relationer med lokala livsmedelsproducenter för skolans räkning. För hela utbildningsväsendets räkning. Vi ska se till att etablera inköpskanaler och informationskanaler. Vi vill ha ett utbyte med de här lokala livsmedelsproducenterna. Av alla skäl tänkbart. Så här, dels vill vi köpa lokal mat. Mm. Därför att den lokala maten kommer ha absolut minst så att säga, avtryck miljömässigt. Det måste vara rimligt. Maten ska transporteras hit 2 mil och inte 20 mil eller 200 mil eller 2000 mil. Om man tänker man köper skit från Kina. Liksom, så här, det ska helst komma direkt från producent till konsument. Så det ska gå så lite via en fabrik som möjligt. Det ska vara så riktiga produkter som möjligt. Och jag pratar inte bara om kött, ägg och mejeri här. Jag pratar också om grönsaker såklart. Och frukter, rotfrukter och så vidare. Men vi ska etablera de här kanalerna. Där vi ska kunna köpa mat direkt av dem. Och jag kan inte tänka mig att det skulle bli dyrare heller. Vi ska göra stora uppköp. Mm. Vilket skapar arbetstillfällen till dem. Vi ska också etablera praktikplatser. Vi ska etablera studiebesök. Vi ska etablera temadagar på skolan där de kommer att presentera sin mat och hur de jobbar och vad som är skillnad mellan olika processer och saker och ting. Där man också ser så här, nej men vi torterar inte våra djur. Det är inte våran agenda. Vår agenda är inte att skada våra djur. Vår agenda är att ha så friska och harmoniska djur som det bara går. Sen absolut så ingår ju det i kretsloppet att de slaktas och så äter vi dem. Men det är ju en det är ju ett kretslopp också i naturen. Och vi slaktar ju våra djur mycket mer humant än hur djur äter djur i naturen. Mm. Skulle man kunna påvisa. Och liksom för att landa i den här pragmatiska. Så här, ja men sån är ju, naturen är ju full av födelse men också död. Liksom. Och en hel del grymhet om vi ska välja. Mm. Det räcker ju att ha tittat på hur en katt leker med någonting. Så vet man liksom att naturen är ju inte vänlig och snäll på något sätt. Finns inte den egenskapen hos djur att vara snällt.
Nej.
Etablera de kanalerna, ha studiebesök på skolan, temadagar, livsmedelsproduktion, kopplingar däremellan för att också uppmuntra det som ett framtida yrke. Fan vad bra att bli bonde. Tänk att få jobba med matproduktion. Mm. Alltså att etablera det tight, och det är väl bara de här fåtaliga lantbruksgymnasierna som jobbar på det sättet. Liksom. Det är ju bara på landsbygden. Men jag menar, stadsbarn i Borås, de har ingen aning om var maten kommer ifrån. De har ingen koppling till livsmedelsproduktion. Då får ju de ha väldigt intresserade föräldrar i så fall.
Eller?
Jag tror inte att man genom skolans försorg får det till livs på det sättet. Det är möjligtvis att du kan läsa om din bok och så. Men jag tror att det är många barn, ungdomar som går genom skolan. Alltså som i Borås eller i städer. Som aldrig någonsin besöker en bondgård genom skolans försorg. Eller ser liksom att hela den kopplingen, hela den så här, okej, mat och livsmedel, mat är centralt, det har alltid varit centralt för människan. Det lokala är det viktiga. Ska vi se till att påverka världen i positiv riktning, då ska vi jobba lokalt. Det är det enda sättet som är realistiskt och förankrat i någon form av liksom genomförbar idé. Allt annat blir fullständigt abstrakt och det blir bara storpolitik och folk som flyger i jetplan för att ha möten och kunna skicka signalpolitiska budskap.
Eller hur?
Och slå sig själva för bröstet för nästa val. Ja, det är ju så det är såklart. Liksom.
Mm. Jag tänkte på det var någon som skrev här att egen matlåda, det är lösningen på problemet. Liksom, mm. Att föräldrarna får ta ansvar genom det. Då. Och, det har jag tänkt många gånger också. Det är ju fantastiskt där att vi har skolmat så att alla verkligen får mat i skolan.
Det är ju nynöst, ja. Absolut. Och, det är
och,
ju där
jag, vi... och jag tror att ja, frågan är om inte... Alltså jag kan ju, för egen del kan jag ju känna så. Ja, jag hade velat skicka med maten till mina barn till skolan. Mm. Det hade ju varit det absolut bästa för mina barn om jag gjorde det. Men jag tror, om man tittar på hur det ser ut i USA till exempel, där man skickar med mat, då är det ju en chipspåse och sånt här man skickar med i matlådan. Jo. Jag tror att risken är att det generellt sett hade blivit mycket sämre naturligtvis.
Nej, men jag kan ju tycka så här att det är klart att... Man kan ju vara tacksam för att vi får mat i skolan, men det är ju samtidigt därför vi betalar bland den högsta skatten i världen också. Det är därför vi har ett högt skattetryck. Och jag betalar gärna mycket skatt om barn får bra mat i skolan. Och det är kanske inte så mycket mina barn, men barn som inte får äta så bra mat hemma. Och då ska ju skolmaten vara det exceptionella undantaget. Mm. Att det serveras riktigt högkvalitativ mat. Och det tycker jag är helt rimligt att kräva utifrån den skattesats som vi har. Ja, barn, det här är ju en absolut prioriterad fråga. Den 29:e kommunikatören på kommunen, nej men det är lågprioriterat faktiskt. Den tjänsten kan vi faktiskt stryka och de 10 övriga också. Det räcker att ha 3 kommunikatörer. Ja, och så vidare liksom. Det är ju prioriteringar som man kan göra. Nej, de här tjänsterna behöver vi fan inte ha. Nej, däremot någon som tar ansvar för skolmaten och lägger mer pengar på den. Det är också så här, ja det kan man ta politiska beslut om. Det kan ju inte vara så svårt, tänker jag. Det är ju bara att bestämma sig. Nej, men det här ska få kosta mer pengar. Det här får vi avsätta pengar för i budgeten. Och hur ska vi göra det när vi ska jobba lokalt? Ska vara lokalt förankrat? Det här är kanske en av de viktigaste frågorna. För det har med kommande folkhälsa att göra. Och barns välmående och allting i skolan. Uppförande, betyg, inlärningskapacitet. Så här. Ja, den maten vi ger våra barn i skolan nu. Det kommer att reflekteras direkt i vårdkostnader om 30 år eller liknande då liksom.
Man hade väl kunnat ta ganska stora nationella beslut också kring hur bönder deras förutsättningar skattemässigt och ja, lättnader och subventioner och allt sånt. Det hade man kunnat göra på ett nationellt plan.
Absolut.
Att det är lättare att vara bonde och att det är att man kan leva lättare på att vara bonde och att vi får fler bönder istället för färre bönder.
Det gör
man. Så man pratar ju om att ja, vi ska ha en köttskatt för att det är dåligt för miljön. Ja, nej, men har då en importskatt på allt skit som kommer utifrån och skattelättnader på det som produceras i Sverige.
Ja, det är ju det som är så bizarrt i sammanhanget. Jag menar, nu lägger ju bönder ner och vem ska producera maten vi ska äta? Nej, det blir ju mer och mer importerad mat med sämre kontroll, längre transportvägar. Och så vidare och så vidare. Men jag menar, här finns ju en flathet. För här skyller man ifrån sig. Här är ingen som vill ta ansvar. Vi har ingen tjänstemannansvar. Det är ju en enorm blekhet och liksom undfallenhet i de här frågorna. Det är ingen som tar ansvar och säger. Man hänvisar ju bara till centrala beslut. Och upphandling. Men vad fan, ta ett nytt beslut då. Ja. Vad är jobbet ni har egentligen? Vad är poängen med att ni ska sitta där ni gör och uppbära lön? Vad är det egentligen som... tar så mycket övrig kraft och energi i sammanhanget att inte detta är viktigt. Liksom. Bara gör ert jobb. Det verkar inte som folk gör sitt jobb längre. Allra minst människor som jobbar med de här frågorna, tycker jag kan tycka. Så att just den kopplingen hade ju varit magisk. Liksom att ha maten och livsmedelsproduktionen ska in mycket mer i skolorna. Det är ju verkligen att jobba med att förankra kunskap i en absolut verklighet och att förbereda för ett vuxenliv och en yrkesvärld och att förstå hur världen är uppbyggd och hur ett samhälle är uppbyggt. Så. Jag tror att det saknas enormt mycket där. Och det saknas en väldigt djuplodande diskussion. Några skrev ju sett mig, skitbra, det här borde du ta och föreläsa på skolan om. Aldrig i livet att jag hade fått föreläsa om det här på en skola. Aldrig i livet. Det hade ju varit snäppet värre än att bjuda in en högerextrem talare. Alltså det är på den nivån liksom. Detta är så tabu att ta upp som ämne. Definitivt. Ja, men alltså helt och hundra. Det finns inte en skola i Sverige som hade kunnat ta in någon som föreläser med det budskapet som jag hade lagt fram, eller som det jag hade kunnat säga det som jag säger det här på det sättet. Däremot är det ju hur många föräldrar som helst som hade uppskattat det. Men från skolledningens sida, eller från tjänstemäns sida, eller från vilka det nu är som tar beslut i frågan, så hade det aldrig någonsin godkänts. Inte det minsta.
Vi utmanar alla i beslutsfattande ställning på skolor, om det är någon som lyssnar. Det kanske inte är. Att boka en föreläsning. Hade du gjort det gratis?
Men jag hade absolut åkt och pratat på en skola i Sverige, i Borås gratis. Hade jag, om det här ämnet på det här sättet som vi pratar nu, hade jag absolut gjort det. Definitivt. Ja. Jag kan inte tänka mig. Och jag menar, och den egentliga publiken är ju inte eleverna i sammanhanget så. Den egentliga publiken är ju lärare eller personal eller och kanske till och med föräldrar i sammanhanget. Så, jag menar, ja, elever såklart också liksom, men just att kunna prata om det ska ske en förändring i sammanhanget, så är det ju inte barnen, det är ju inte eleverna som bestämmer, utan det tas ju i helt andra sammanhang. Men så här också, ja, men det är klart att barn är hungriga. Ja, men det går inte att äta en massa sallad eller vad det nu är man får servera, eller så här vegetariska biffar som ju är en fabriksprodukt. Det är inte rimligt att man ska äta det överhuvudtaget. Annat än undantagsfall kanske. Men det är klart att man blir mätt på det. Och det är fullständigt vansinnigt att servera det. Men det var en annan intressant grej som kom upp också under den här föreläsningsstudien. Apropå det här med specialkost. Nu är det väldigt vanligt så här. Men min son och dotter är vegetarian eller till och med vegan. Och det är ju så sjukt märkligt. Jag menar, om man går på den här mannen för att han ger sin son den absolut bästa maten tänkbart. Jag bara, det är rätt mycket att ifrågasätta om man låter sin dotter 14 år vara vegan, kan jag säga. Ja. Det är nästan till barnmisshandel. Ja. Det är när, alla andra är det, eller rädda världen, Greta. Så jävla bullshit. Mm. Det ska man som förälder sätta ner foten och bara, nej, det kan du få göra när du är stor. Det får du göra när du är vuxen, när du får ta de besluten själv. När du har växt klart och när du kan tänka ordentligt själv. För nu är du inte färdig i något avseende, allra minst känslomässigt, mentalt och kognitivt här. Och nu finns det rätt mycket grundkunskaper som du inte har. Och vanföreställningar skulle jag vilja påstå. Mm. Det är fullständigt, det tycker jag, det är på gräns. Det kan man kritisera. Mm. Nej, vi ska inte ha vegansk kost. Vi ska inte ha någon som får äta vegansk specialkost i skolan. Inte av några skäl.
Nej.
Men då var det någon som sa så här, tänk om man skulle ha så här med min son allergisk mot allt annat än kött.
Mm.
Han mår inte bra av det. Han reagerar dåligt. Mm. Han ska bara äta kött och mejerier.
Mm. Det är ju stort sett det den här killen har gjort.
Ja, han äter ju lite annat också. Han äter lite frukt eller han har lite. Men ja, på det stora hela i alla fall. Eller att man säger så. Jag tror att det var någon som sa så här. Man kan faktiskt kräva att barnen bara ska få en uteslutande svensk kost. Eller svenskproducerad mat. Eller lokalt producerad mat.
På vilken grund då?
Ja, jag vet inte. Det var någon som,
en religiös grund?
Nej, jag vet inte. Det var någon som påstod det i alla fall. Jag bara, va? Jag är så dåligt insatt i just den specifika frågan eftersom jag själv inte har varit i den situationen.
Nej, men vi har ju detta framför oss, tror jag.
Överhuvudtaget så var det ju väldigt ovanligt med liksom specialanpassning i kosten när jag gick i skolan. Det var ju då man hade en utpräglad allergi.
Mm.
Så här, det var laktos eller
gluten.
Ja,
det var de två som fanns.
Ja, gluten var nästan ingen som hade när jag gick i skolan. Men ägg, såklart då.
Ja.
Ägg och mjölk kanske var då. Men det var också det. Det var väldigt ovanligt. Jag minns ingen som hade allergi på det sättet när jag gick i skolan. När jag tänker tillbaka och tänkte en del på det. Jag vet ingen som hade så här specialkost. Men nu är det ju enormt många som har specialkost. Av olika skäl.
Ja.
Och det tror jag är också undfallande föräldraskap. Ja, min dotter är vegan. Ja, på vilka grunder då? På vilken bas tillåter du det? Mm. Om din 14-åriga dotter har sagt så här. Jag vill vara rökare. Så hade man ju satt ner foten direkt. Alltså, det är ju så. Nej, det är inte bra för dig.
Nej.
Varför får jag inte röka? Nej, men det fattar du väl. Det är osunt. Du kan bli sjuk. En jättedålig vana.
Ja,
det är mängder med saker som föräldrar sätter stopp för i sammanhanget.
Faktiskt. Ja, nej, det är ju en, det känns lite skevt det här helt klart. Det ska bli intressant och kanske lite jobbigt tycker jag att ha barn som växer upp i det här. Frågan är ju hur mycket strid kommer du ta för dina barn kring de här frågorna? Om det... Ja, alltså, man kommer ju alltid ställa upp sina barn, men det är ju så här, alltså, så länge...
Det har ju mycket med vad de själva vill. Alltså, det handlar ju mycket. Det är ju liksom, det handlar ju om hur de mår och vart utvecklingen går och åt vilket håll saker och ting utvecklas. Men jag kommer ju absolut att vara en högljudd förälder när det kommer till vad som står i olika böcker eller vad det som står i olika läromedel eller vad en lärare påstår eller vilken ideologi som man vill mata mina söner med eller mina, ja, och min dotter med längre fram i sammanhanget. Det kommer inte obemärkt förbi. Naturligtvis inte. Sen vad de får äta i skolmatsalen, ja, det är väl aldrig någon som har påstått att de ska ta bort allt kött eller liksom sådär. Men, nej, men det blir säkert en påfrestande tid att få agera i frågan naturligtvis och att få vara påstridig och engagerad. Men det är lite för tidigt att ta ut än så länge. Nu har ju barnen bara gått på förskola en väldigt kort tid och vi är än så länge väldigt nöjda med allting. Absolut ingenting att klaga på. De är fantastiska på barnens förskola på alla sätt.
Härligt.
Så att, men jag menar, det här är ju inte, det är inte meningen att man ska ha tur egentligen.
Nej, nej.
Det är inte meningen att man ska ha tur att man är på det ena eller andra stället. När vi pratar om sånt som är då liksom skattefinansierat och där det dessutom då är färgat av ideologi. Jag menar, ägg är ingen dyr mat. Lever är ingen dyr mat. Köttfärs är ingen dyr mat. Importerad skitmat, ja, det är dyrt på alla möjliga sätt och håll och kanter. Mat som kommer långt bort ifrån, ja, det är klart att den är mycket, mycket dyrare än mat som kommer nära ifrån. Det är väl enkel, rimlig matematik och logik. Så vill att man har gått till den absurda relativismen att 2 plus 2 är 5 nu, vilket ju vissa vill hävda med en fas. Så är det ju ganska enkelt att ändå argumentera för sin sak och att konfrontera och att kräva. Det är ju på den nivån jag tror att politik fungerar. Man är 10 föräldrar som går samman och driver en tes tillsammans och en driver en fråga och kräver svar bara. Förklara för oss på vilka grunder ni tar de här besluten. Ja, okej, okay, bra. Men här är våra motargument. Varsågod att svara på dem. Och ytterst, ta ansvar för era beslut. Jaha, det var inga bra beslut. Nej, ta nya beslut då. Det är så man får driva politik. Och så får man driva det uppåt, uppåt, uppåt. Jaha, det finns ingen som har ansvar för någonting längre. Nej, då tycker jag du kan bli entledigad från din tjänst för det verkar högst. Då verkar det väldigt onödigt. Ditt jobb verkar onödigt helt enkelt. Du kan inte ta ansvar för någonting. Ja, men vad gör du på din position då?
Eller hur? Ja, härligt. Jag gissar att detta ämnet är inte sista gången vi har pratat om i den här podcasten. Jag behöver hoppa in i bilen och åka till förskolan nu faktiskt och förhöra mig om vad de har ätit. Bland annat.
Det låter bra. Ja, min rufturor som jag hämtade innan sa så här: pappa, vad har du ätit? Fisk med potatis och ärtor. Ja, men det var gott. Jag gillade det. Ja. Mamma gillade det, pappa gillade det.
Kanonbra.
Ja.
Härligt. Men du, vi återkommer nästa vecka from the road, kan man säga.
Det gör vi definitivt.
Härligt.
Tack.